Podplay.
Det här är svårt att sätta igång, Emily.
Tycker du?
Du tycker det.
Ja.
För jag vill göra...
Ja, jag tycker det här är svårt att sätta igång.
Vi kastar ut det bara. Podden fyller 3 år. Där går studenter. Ser du?
Man har inte varit med om så mycket, eller? Man har aldrig firat något så högtidligt.
Precis, det är för tidigt. Det är som att man gifter sig vid 18.
Ja, jag vet. Och så är det ju också att skolan har ju hela ens liv varit någonting man måste göra.
Mm.
Och det, den tiden är nu förbi. Det är så svindlande.
Det är därför också det finns liksom 4 stycken i klassen som gråter hejdlöst, studenter.
Vad är deras problem? De är så rädda
för att de nu ska ta ett eget beslut.
Tror du det?
Det är de personerna som tycker det är jätteskönt att det finns tider.
Just det.
Lära sig vad de ska göra. Ja. Alltså som inte har något eget liksom.
Ja.
Nu går jag ut för det är sol och skiter i matten. Alltså,
nej.
Det känns som, även om du gillar också att ha lite ramar.
Mm.
Så gillar ju du också jättemycket att smita ut eller
ja, gud, ja.
Välja själv när du ska börja.
Ja, men och slippa gå upp tid på morgonen.
Exakt.
Det är ju inget problem nu, men då... Det var ju som en buss körde över den här klockan inne.
Och nu fyller podden 3 år. Jag tycker det känns helt sjukt att vi har... Om jag ska bara gå till mig själv. Jag har hållit i någonting varje måndag i 3 år.
Mm, ja.
Den enda måndag jag inte poddade var ju på min födelsedag. Då poddade du åt mig.
Jajamän.
Så jag är så jävla stolt. Jag har aldrig haft något jobb i 3 år.
Nej, har du verkligen inte.
Det krävs ju att jag...
Du måste... Alltså det är ju bara att du har inte känt dig instängd. Annars hade du ju bara... skriket och slagit sönder poddmicken. Så det aldrig blir något.
Jag känner mig aldrig instängd av dig. Och jag... För jag vet att om så här... Jag har fuckat upp det nu. Jag har inte fixat någon sponsor. Eller jag har... Alltså vi förlåter alltid varandra.
Ja, alltså jag...
Man gör sitt bästa och det räcker.
Det borde alltid räcka om man gör sitt bästa. Och ens bästa är inte liksom man har vänt ut in på sig själv, man har gjort, alltså man har offrat allt man är och har. Det är
steget
inte det.
Innan man mår dåligt är ens bästa.
Verkligen.
Men det vet inte folk.
Nej, de tror att ens bästa är, ja men jag hade ju kunnat sitta upp hela natten. Men snälla, vi pratar inte om självskadebeteende. Det är inte det vi söker.
Just det, Emily. För vi har ju tänkt att folk inte fattar det här med att man gör sitt bästa och det räcker. Men det, alla fattar det, men man har olika
de förstår inte vad ens bästa,
är. Då blir man skitirriterad. Men varför högg du inte av dig i armen?
Exakt. Ens bästa är ju bara goda intentioner och ett försök, ett ärligt försök.
Mm.
Det är ens bästa.
Och då måste också mottagaren vara nöjd med det. För den vill, alltså hela formen funkar ju bara om mottagaren vill att den andra ska må bra.
Verkligen, ja, ja, ja. Och det är inte sällan folk vill. Alltså, de älskar att få vinna.
Gud ja, men då blir man jävligt ensam. Mm. Och man kan inte podda i 3 år.
Nej, det går inte.
Dagens avsnitt kommer bli en, heter det tribute?
Tribute till oss själva menar du?
Vad är tribute?
En hyllning.
Ja, det är det verkligen. Tribute till oss. Av oss ju.
Ja.
För vi har frågat er som lyssnar, trogna lyssnare, vilka segment ni gillar mest. Och det här är toppen.
Och den som hade allra mest förslag, det är ju...
Kemmerikajsa.
Ja, det, alltså den fick flest. Men den personen som hade bäst förslag, det är Nimla.
Ja.
Det tog 2 minuter, kan du spalta upp bara. Det här, det här, det här.
138, 2, 7. Men vi kör igång. Extra långt avsnitt. Njut. Jag har sedan några dagar tillbaka pratat med en kille på internet.
Vet du identiteten med den här killen? Det låter verkligen som att du håller på att bli scammad.
Nej, jag vet identiteten med den här killen. Jag kommer inte säga det här i podden, men han har i alla fall varit med på TV i Norge.
Mm.
Så jag har sett honom på TV tidigare, så jag vet att han finns.
Mm.
Och liksom hur han pratar och hur han beter sig.
Mm.
Och så vidare. Så vi pratade lite grann. Och sen så bestämde vi oss för att ses. Så han kom till Arlanda i förrgår.
Mm.
Och jag kom och hämtade honom med bilen. Kändes superbra. Vi liksom pratade lite grann, så det kändes som att vi kände varandra. Sen är det klart pirrigt. Alltså vi har pratat om det tidigare, det är äckligt att ses.
Det är den värsta känslan i hela världen. Ja. Delat med den bästa känslan i hela världen.
Exakt.
Det är det som är så äckligt.
Att se hur personen
alltså, man
går.
Man mår illa i hela kroppen. Vad säger man? Alltså det första...
Jag blir så jävla.
Man har så ont i magen innan. Mm. Ja. Oh, det är så nervös. Alltså, det är mer nervös än något annat.
Alltså det... Han packat där.
Mm. Har han råkat raka sig så att man måste göra slut innan man ens har sett?
Ja, den här killen är alltid rakad. Ja, så det var. Ja. Mm. Nej, men det går jättebra för mig. Alltså, han har inte rakat sig för the occasion.
Jag vet vad som är skillnaden på att inte ha skägg och på att vara hemskt nyrakad på alla hjärtans dag. Det är två olika saker.
Ja.
Så vad gjorde du där?
Jag tänkte att jag skulle säga hälsa till Ida Lindgren som
är så inte.
Vi har ju följare som inte håller med om det här med rakat skägg. Och det är helt okej. Okay. Han sätter sig i bilen i alla fall. Och det sköna är ju att jag ska köra. Så att jag kan ju kolla rakt fram. Alltså jag har ändå någonting att göra.
Hålla dig, du kan, alltså, i bilen är det inte lika farligt.
Vi sitter ju och poddar i bilen. För att det är skönt att kunna kolla ut. Man vill inte alltid sitta och kolla varandra i ögonen. Och det var ju samma sak här nu. Mm. Det som också är skönt att sitta i bilen är att man kan lyssna på musik.
Ja.
Det blir ju liksom soundtrack av dejten, så att säga.
Absolut. Då kan man också sen prata om musiken. Åh, när låten? Missnade den kom. Åh, den här är ny, va?
Men jag är ju... Alltså, jag är så adrenalinfylld. Jag ska köra bra, jag ska köra cool.
Snabbt! Jag vet hur det gasar.
Emelie, jag kör i 150 km. Jag kör så jävligt. Med bara vänsterhanden på rätten.
Ah, så glad.
Alltså, jag har ju manligt kroppsspråk när jag ska vara sexy.
Yep.
Så det är det. Det är en man som kör bilen.
Japp. Yep.
Plötsligt kollar jag i backspel.
Ja.
Där är en polis.
Nej, du måste förklara för polisen att du är första dig.
Jag kollar ner på min instrumentbräda. Det står 147 km i timmen. Ja. Jag skulle ha med körkortet i ett halvår.
Ja.
Det är vad som
händer. Det är det som händer nu.
Mm. Jag ska säga på skoj till den killen, för jag kan inte visa till honom att jag är nervös.
Du har panik nu.
Han börjar filma också, tycker att det är kul att polisen är efter oss.
Ja. Det är det, om man inte är den som sitter och kör.
Jag tänkte, jag bara, det är tur att jag jobbar mycket så att jag har råd med det här, säger jag. Alltså, vad säger jag?
Alltså, sluta prata.
Alltså, håll din mun.
Ja.
Jag får adrenalin.
Ja.
Jag vet inte heller, jag har aldrig blivit stoppad av polisen så här på motorväg.
Nej.
Så att jag vet inte, ska jag stanna var som helst?
Mm.
Eller ska jag köra tills typ det kommer en ficka?
Ja.
Jag tänker att jag ska stanna när det kommer en ficka.
Mm. Mm.
Ingen bra idé. Polisen kör upp bredvid. Alltså, det är en så arg man. Han bara pekar att jag ska köra in. Och bara, alltså, det är liksom, det här ser ut som min pappa när han är, du vet. Som ett, alltså, djur.
En apa är det.
Så jag bara, fuck. Och så jag kör in direkt då. Alltså lite för snävt också. Mm. I 150. Då är jag väl...
Då har du säkert ner lite.
Då 80.
Då kör jag 50.
Kör in och bara shit. Ja, de stannar bakom. Och jag bara fan. Nu blir jag med körkortet. Hur ska jag göra? Det är så jävla pinsamt att han är här. Och det är bara... Alltså vad är jag i? Och han ska inte säga vilka. Och jag bara, det blir en historia. Polisen kommer upp bredvid. Och han, alltså han är... Jag tror till och med han svär. Han bara, varför i helvete kör du så jävla snabbt? Säger han. Och jag bara, det var dumt. Han bara, du kör som att du är full. Jag är mätt i på 120, 130, 150 och 80. Varför kör du 80 och sen 150?
Du bara, ja, för det råkar vara en kille bredvid mig som
då
jag precis...
Vet du vad jag säger då? För jag tänker, jag måste ta mig ur den här situationen. Så då säger jag till honom, vet du vad? Jag är nykär.
Det är en grej som pågår i den här bilen.
Han bara, vad sa du? Jag bara, jag är nykär och jag vill åka hem och pussas, säger jag. Jag säger så. Han bara... han tror typ fortfarande att jag är full. För han säger, han bara, du kör som att du är full. Säger han igen. Alltså jag har kört riktigt dåligt tycker han. Jag har försökt imponera. Jag har kört lika dåligt som en kille. Du vet när en kille kör.
Man åker ju med. Så det är, man tror man ska dö.
Och jag får blåsa då. Det blir ju grönt som
bladen. Ja, du är inte full.
Klorofyll.
På annat än endorfiner.
Exakt. Och då så säger han igen, skitar. Han bara, men vad fan kör du så här för? Jag bara, jag är det.
Jag säger till dig nu.
Jag bara, jag är nykär. Och så pekar jag på honom och jag bara, och jag ska åka hem och pussas med den här killen. Då kollar han på mig. Alltså det är som att han smälter. För han har varit så arg till han smälter. Han bara, vet du hur vi gör då? Då kör du enligt reglerna hela vägen hem. Så får ni ha det så bra. Så gick han in i bilen. Det händer
otroligt, det är otroligt att det händer.
Alltså tänk att kärlek smälter alla.
Ja,
det var ju också jättepinsamt att säga inför den här killen att jag är nykär.
Ja, alltså det är inte läge.
Det är bara ta.
Ja, det är värt att slippa bli av med körkortet. Vi fick skämmas lite inför honom. Alltså det var ju lite för tidigt
100%,
för det.
Han tyckte ju efter, han bara, vad fan? Eller som han säger på norska, kan fan? Hade det här hänt i Norge? Aldrig. Att hade...
Alltså du är ju också väldigt bra på att prata ur situationer.
Alltså Emelie är så glad att jag säger det. Alltså Filip Hammar har varit stolt.
Alltså Filip Hammar kan se sig om. Han har faktiskt konkurrens. Alltså han kan inte snacka sig ur någonting efter det. Ämnet på det här mejlet är vilket är jättekul, men det är ju...
Jo, men jag vet varför. Läs så ska jag se.
Hjälp, min pojkvän är vårdslös. Jag måste läsa igen. Yeah. hjälp, min pojkvän är vårdslös utan gränser.
För mig blev det som att vägen rann över. Alltså jag pratade om det här dåliga pojkvänner i så jäkla många år. Och nu är det liksom, hjälp, min pojkvän är vårdslös utan gränser.
Det, alltså, utan gränser säger han. Det är helt utan gränser han är vårdslös.
Jag skrattar åt på något sätt att såhär, ja, tänk att man inte blir förvånad längre.
Exakt, och det är inte så här min ex-pojkvän är vårdslös utan gränser. Det här är en snuvande pojkvän.
Eller min pojkvän är lite vårdslös.
Nej, vårdslös utan gränser. Hon lever med honom.
Det ska bli spännande att se.
Ja, hej Lisa och Emily. Älskar er podd så himla mycket. Tycker alltid ni kommer med så bra tips och råd på hur man tar sig ur olika problem eller löser dem. Så nu tänkte även jag vända mig till er med mitt problem. Jag har varit tillsammans med min pojkvän i mer än 2 år nu. Han är min första riktiga kärlek och den enda i mitt liv som jag verkligen kan vara mig själv med samt verkligen öppna upp mig med. Jag vill bara pausa och säga stopp här.
Mm.
Så här känner många tjejer för sina pojkvänner.
Mm.
Och då måste jag säga att det är en känsla man delar med en pojkvän. Inte den pojkvän du är med just nu.
Precis.
Vilken pojkvän du än får kommer du känna så här med.
Men jag vill nästan säga att det här är en känsla man delar med alla människor som man älskar som man bor med. Det kan också vara en kompis
stämmer,
som man älskar och bor med.
Det
är när man känner man kan dela allt med den här.
Nej, det handlar om hur många timmar per dygn du spenderar
exakt
med en person.
Ja. Man kan bli lite lurad av det.
Ja, alltså det gör att folk går tillbaka till ex. Det är så naturligt när vi är med varandra. Det kommer det vara med nästa kille också, så fort ni får vara med varandra tillräckligt länge.
Ja.
Ja. Jag älskar honom så fruktansvärt mycket, men det finns ett problem.
Ja, han är vårdslös utan gränser.
Ja, det är tyvärr så. Han är väldigt vårdslös utan några gränser och gör ofta saker som får mig att bli väldigt orolig och rädd. Han brukar bland annat dricka sig redlös och sen köra runt i sin bil med sina vänner för att det är roligt. Jag bryr mig väldigt mycket om honom och jag kan därför bli så orolig att jag spyr när han gör sånt där.
Nej.
Då han oftast berättar för mig innan eller i stunden som han gör.
Gumman.
Stackars.
Jag är rädd så hon spyr.
Ja.
Det är ju som att han misshandlar henne då.
Ja, han gör det. Alltså i min bok, jag säger inte att det kommer, Jag har tagit upp flera gånger om hur allvarligt det är och hur han riskerar både sitt egna liv och andras med det vårdslösa beteendet. Men han vägrar lyssna och skämtar alltid bort det. Medan jag skriver detta mejlet gör han det igen. Jag försöker övertala honom.
Förstår du vad han har skrivit? Min pojken är vårdslös utan gränser just nu.
Att hon är i den situationen. Jag försöker övertala honom att inte göra det och värdesätta sitt liv. Försöker även få honom att inse hur själviskt det är att utsätta både mig och hans nära för detta, då risken finns att något allvarligt händer. Det här alltså. Jag säger till min mamma för ett tag sedan. Min mamma när hon ska äta och är hungrig.
Mm.
För det första så är min mamma alldeles för gammal för att inte veta när man ska äta, för det vet hon inte. Alltså det att man säger så här, ska vi åka och äta? Och sen säger nej, jag behöver ingen mat. Och så köper man mat och så, hon är hungrig som varit. Och säger hon, jag var visst hungrig. Konstigt, klockan är 14. Alltså det är liksom inget, alla är hungriga.
Men hon har ju uttalat väl att hon inte, alltså, tycker inte att det är kul, roligt att varken laga eller äta.
Nej. Hon är en av de som är så här, fanns det ett piller så skulle jag hellre ta det.
Exakt.
Än att äta. Medan jag alltid hellre skulle äta en otroligt god måltid än ett piller.
100%. Man känner ju ofta när man har ätit att man vill äta igen.
Verkligen, bara för att det var så trevligt. Och få lägga upp det och smaka på alla olika. Men i alla fall så var jag med henne och min syster för ett tag sedan. Och så hade vi köpt mat för att hon hade sagt att hon inte var hungrig. Och så äter hon så jävla glupskt. Alltså hon äter så att hon nästan, alltså hon tuggar inte, hon bara sväljer. Ja. Alltså hon äter. Och så hon sätter i halsen hela tiden.
Det finns folk som inte överlever det.
Jag sa det till henne, jag bara, mamma snälla, kan du tänka på oss? Alltså du kommer dö så här.
Ja.
Om du inte börjar tugga din mat. Ja. Det var bara en sidospår.
Vem av dig och din syster skulle kasta sig upp på hennes rygg och så att hon är mot stolen så att hon måste spy upp maten?
Det vet jag faktiskt inte. Vi har aldrig varit i en krissituation tillsammans.
Nej, men om du tänker efter.
Jag har ju ett väldigt, alltså, vad heter det på svenska? Deflecting. Alltså det är som att jag aldrig skulle säga att det hände på riktigt. Alltså när du säger, det här är det sjukaste som hänt, och säger det här har inte hänt, säger jag då. Om någon säger, hon har satt i halsen, nej, säger jag då. Alltså men, hon kan vara blå i ansiktet, jag skulle fortfarande säga nej.
Jag känner ändå, jag tycker att Sabina har ett fantastiskt driv och är fantastiskt på många sätt. Men jag känner att hon ganska lätt skulle kunna bli liksom stissig i en sån situation.
Ja, det blir hon säkert.
Jag känner alltså, att det är jag som ska, att det är du som ska göra det.
Men jag i krissituationen måste säga, ingen ska lita på mig i krissituationen. Det enda jag gör är att säga, det här händer inte. Uh-huh. När en bil voltar och det brinner och så säger hon, gud, tror du det var någon där i? Då kan jag säga nej. Fast jag
men tänk, din mamma sitter framför dig. Mm. Hon är blå i ansiktet. Det börjar visa prickar av att blodkärlen spricker. Mm. Jag känner att du skulle kunna bli arg då på det. Såhär, men mamma! Sådär, ja, och typ ja, alltså, gå fram och slå till henne i ryggen.
Ja, det är klart jag skulle prova. Jag har ju faktiskt, jag kan göra Heimlich-manövern. Jag har övat på en kurs någon gång. Så det skulle jag väl prova. Men alltså, det krävs ganska mycket för att få mig till det stadiet. För att jag, alltså, verkligen säger nej långt, långt, långt. Jag har som en inbyggd, alltså det är som att jag alltid vill att det inte ska vara något. Så ja. Då säger jag bara det, så är det inte det, tänker jag.
Mm.
Ja. Men som jag sa innan, skämtar han bort det allvarliga och jag sitter här orolig och kan inte göra något annat än oroa mig tills jag vet.
Sitter han i bilen just nu när hon skriver?
Ja, ut och åker.
Okay.
Än att oroa mig tills jag vet om att han är hemma i säkerhet. Hur ska jag hantera denna situation eller det här problemet? Överreagerar jag och borde chilla? Jag kan inte vara den enda som tycker att det är helt galet att bete sig så. Tack på förhand.
Alltså för det första så är min känsla att han njuter av att hon är orolig.
Kanske,
annars skulle han inte säga det innan eller under tiden. Han säger det som en härlig grej. Nu ska jag göra det här, gumman.
Mm. Kanske att han får uppmärksamhet på det sättet från sina vänner och från henne för att hon så blir så orolig och säger men jag älskar dig så mycket och tänk på din mamma och alla bryr sig.
Han känner sig sedd då. Mm. Sen är han ju uppenbarligen en adrenalin-junkie. Mm. Han tycker att det är kul.
Han kanske kan börja köra motocross istället.
Precis, han borde ju inte köra ute på gatorna. Men, och sen är det också, vill jag svara på också, att ja, det är jättevanligt det här. Bara att det uttrycker sig på olika sätt.
Mm.
Alltså väldigt många är ju ihop med killar till exempel som dricker jättemycket.
Gud ja.
Alltså, vi har ju haft en kompis som hittade sin kille under en gran i en park.
Ja, alltså, gud, när vi gick på gymnasiet så ringde han ju henne hela tiden. Alltså och sluddrade och bara, vad ska han på mig?
Han vet inte vad han
är. Så bara,
alltså mitt i vintern.
Ja, alltså verkligen kan frysa ihjäl. Men ja, alltså när man är ute på ställen där folk dricker så är ju liksom väldigt många av killarna redlösa. Mm. Och de är inte alla singlar, utan det finns verkligen folk som tvingas komma och hämta dem. Mm. Inte alltid hämta dem, men tvingas vakna när de rullar in och bara ramlar på hallmattan och inte är kontaktbara.
Kom det fram hur gamla de var?
Nej, men jag tror att de är ganska unga.
Jag tror också det. Min känsla är att de är unga och bor på landet.
Mm.
För att man kan inte åka ut här i stan och köra vårdslöst så att man kan
det
dö.
Känns som något man mer gör där det inte finns så mycket trafik.
Ja.
Ja, det tror jag också. Men också, vilket du fick lära dig när du gick körskolekurs, var det inte du som fick lära dig det? Att konsekvens och impulshjärnan växer ihop när man är för tjejer kring 20 och för killar kring 30.
Precis.
Så att han förstår nog inte.
Nej, hon är orolig.
Han är ju odödlig han, alltså, i sin egen.
Ja, han känner inte det. Och han blir också matad med film där killar kör som.
Han har kollat alltså, på Fast and the Furious.
Exakt. Och allt det där skiten. Mm. Där de får självförtroende de inte borde ha. Men jag tror inte det spelar någon roll vad hon säger. Alltså, det går in i ena örat och ut i det andra. Mm. Och han går ut i bilen.
Mm. Det hon behöver fundera över är om hon tycker det är värt att vara tillsammans med honom och må så här och ibland behöva spy av oro. Därför att jag kan inte komma på något sätt hon skulle kunna få honom att sluta med det här beteendet. Nej,
precis.
Det tror inte jag. Det
spelar ingen roll hur mycket hon säger att hon älskar honom, hon är snälla och sådär, för att han förstår inte. Och det som också är kanske är viktigt som vi har kommit till så många gånger är att hon måste känna att hon är arg på honom. Just han utsätter henne för det här.
Mm. Han riskerar att hon ska må skit.
Ja, alltså han gör så att hon spyr.
Mm,
en av de värsta sakerna jag vet.
Han stoppar ner fingrarna i hennes hals.
Exakt, ja.
Han vet ju hur hon mår, det har hon sagt till honom. Och ändå gör hon det.
Mm.
Absolut, hon behöver bli arg. Och det du kan prova är att nonchalera beteendet.
Nu kommer det manipulation. Berätta.
Nu kommer manipulationstipset.
Berätta mer.
Nej, men jag menar bara att när han kommer hem och säger åh, jag vill ut och sladdra med Gurra och Perra och Fredde.
Mm.
Antingen säger jag bara, jag vill inte höra någonting om det här. Och liksom bara så här, som att det är nog, han får inte prata om det.
Ja, precis.
Så här, jag vill inte höra någonting om det där. Eller bara säga så här, vad kul.
Ja. Det vi kan komma överens om i alla fall, brevskriverskan, du och jag, är att det hon har gjort nu, det har inte fungerat.
Nej.
Så måste jag göra något annat.
Precis, du måste prova något nytt.
Ja. Vi är sponsrade av personlig almanacka. Och du har beställt den. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här, de vet att jag har beställt den med bara Rihanna på.
Ja,
för det har jag lagt
gjort.
Upp på min story.
Ja, det, och det har du pratat om tror jag på den.
Det är säkert. Mm. Men vad har du beställt? Jag vet inte.
Alltså, jag minns faktiskt inte riktigt.
Men du har blackout.
Alltså grejen är att det hände något när jag skulle göra det här.
Mm.
Vi kan börja med min framsida, ja, som jag skulle välja.
Det är lite, om jag får säga, utanför din comfort zone att bestämma en liksom kreativ sak som ska vara på din sak för evigt.
Det finns ingenting jag kan välja som jag blir nöjd med.
Nej.
Vad jag än har valt kommer jag hata redan efter.
Ja. Mm.
Jag hade varit hemma och varit sjuk innan.
Ja.
Och när jag är hemma och sjuk så brukar jag oftast kolla på någon serie. Men det var ingen ny som föll mig i smaken. Och då kollade jag på The Office. Den bästa tv-serien som finns. Jag kollar om igen. Jag skrattar så jag gråter, för det är så jävla kul. Och en sak som jag tycker är så sjukt jävla kul i The Office, det är när Michael Scott, som är chefen, har råkat köra på en av dem som jobbar där. Alltså det är så jävla kul bara när han kommer upp och berättar att det har skett en bilolycka.
Mm.
Och sen börjar folk fråga, hur vet du att det här har hänt? Och så, för han säger inte att han har kört på först. Alltså han är ju verkligen sådär som person. I alla fall. Och sen ska de åka och hälsa på henne på sjukhuset.
Mm.
Och då säger han, vilka vill åka med mig? Och då säger en kille som heter Stanley, du har precis kört på någon, ingen vill åka med dig.
Ja.
Och då säger Michael Scott, everybody inside the car was fine, Stanley. Så blir han jättearg.
Ja.
Så på min framsida står det bara, everybody inside the car was fine, Stanley.
För du har skrivit det med egna bokstäver.
För jag var så uppslukad av The Office. Så att jag kände att, och den repliken skrattar jag åt varje gång den kommer.
Ja, men det viktiga är ju att välja någonting. För det ska ju sägas att man får ju välja typ vad man vill. Alltså
helt
inuti, utanför.
Jag var chockad över hur många val jag fick göra.
Exakt.
Man ska ju... Och hur svårt det är för mig. Men, ja. Men andra är ju bara trevligt.
Och man ska ju då välja något som ger en bra energi. Det var ju också därför Rihanna hamnade där. För mig är hon liksom styrka, självförtroende, allt det där som man ibland behöver mer av vissa dagar. Så det bara blev så.
Och det jag behöver mer av är...
Något som gör dig glad, vad fan.
Och jag tror att jag har satt David på baksidan.
Nej.
Jo.
Också otippat
det som
sjutton.
Det som hände var att jag... Alltså jag vet inte vad som hände.
Nej, du fick en
men
jävla...
Men jag klickade...
Vilken bild har du satt där?
En bild som jag aldrig hade sett förut.
Aha.
Jag ska berätta hur jag hittade den.
Mm.
Jag klickar på välj bild eller något sånt där man får välja sin egen bild.
Mm.
Och då är jag sitter med Davids dator.
Mm.
Så då trycker jag bara på bilder där, ser att det finns.
Mm.
Bilder, så tänker jag, han kanske har någon bild. Och då hittar jag en skatt.
Ja.
Med alla Davids bilder.
Ja.
Som jag aldrig har sett. Massa bilder på oss som han har tagit som jag inte minns.
Ja.
Han fotar mig i smyg när jag står och gör saker. Det har jag ingen aning om att han någonsin har gjort.
Ja.
Det är första gången jag får se det. När jag har somnat och sådär, det vet inte jag, han har tagit kort på mig.
Nej.
Och han har tagit lite selfies.
Ja, och där?
Där hittar jag en från han i Barcelona, det jag tycker han är väldigt snygg. Han är nästan lite svett.
Ja.
Och brun är han, jättebrun.
Förstår du vad chockad han kommer att bli? Eller tänk dig bara in själv, om han hade gjort en almanacka,
ja,
och han hade satt en av dina selfies på baken, så alltså, inte du vet att han har sett.
Nej, alltså, ja, det är en selfie som han inte vet att jag har sett.
Oh,
och när jag sitter
God.
Och kollar på den, Lisa, då kommer David ut i vardagsrummet. Och jag, alltså, jag vet att jag har fingrarna längst ner i kakboken.
Exakt, du läser alltså, dagbok.
Jag får inte vara där jag är.
Nej.
Och så säger han till mig, för att ganska ofta på kvällarna så sitter jag och håller på med att fakturera åt dig sådär, och då går han förbi och säger såhär, jobbar du?
Mm.
Det tycker han är lite mysigt, så jag säger, jag ska jobba lite till. Så då säger han den när jag går förbi, jobbar du? Jag bara, jag kan inte se det med någon bara röst.
Du gjorde ju för sig det, du jobbar ju med personal almanacka.
Det stämmer, jag jobbade med en sponsor till podden, men jag hade hamnat i ett annat hål än vad jag borde ha varit. Så jag har på framsidan ett citat från The Office, och det gick inte bara, det var för mycket text för att jag bara skulle kunna skriva det, för man kan skriva typ sitt namn och sådär på almanackan. Men så jag hittade liksom en hemsida där jag kunde göra.
Berätta allt.
Jag tror att det är lila och röd. Men jag vet... Jag minns ingenting. Alltså, jag förstår inte varför jag gör sånt här. Jag kan inte. Tänk också att jag läser en utbildning i grafisk design. Åh, gud, vad drar jag på det.
En superbra grej som passar mig jättebra är att de sista sidorna i almanackan kan man bestämma själv vad det ska vara. Och där har jag tagit både randigt för att skriva anteckningar, men även helblanka för att göra design.
Blanka valde jag bort direkt, för jag kände bara, jag kan inte skriva utan rader. Och jag valde ju såklart, Lisa, målarboksbilderna och sudokun. Sudokun tog jag direkt, gillar jag mycket.
Och också runt varje sida så har jag lagt solrosor.
Mm, jag såg att det fanns solrosor.
Mm, det har gett mig mycket.
Tänkte jag på dig, men det kunde jag inte ta. Jag hade redan gått för långt.
Igår så hade Emily och jag en hel dag. Jag tror att vi började kanske vid 8:30 och sen så skildes vi åt vid 9:30 kanske. Och det var liksom bara full späckat. Emily hade sammanställt en jättelång to-do-list. Och allt rörde då mitt företagande. Jag har ju startat ett företag. Och Emily är revisor och liksom min högra hand i det här projektet då. Så vi skulle gå igenom många saker. Vissa lite tyngre och vissa lite lättare och roligare och sådär. Så det var verkligen en full späckad dag. Och en av de här punkterna då på Emilys lista var att vi skulle se över min budget. Vi skulle se över min privatekonomi och se att så här, hur överlever man? Hur går man runt och hur funkar det i början liksom så här, eftersom att jag har gått ner så mycket tid och så. Så vi jämförde då vad jag har för inkomster och vad jag har för utgifter. Emily går in på min bank då och så tittar hon på mig och så säger hon, ja, du har en e-faktura här. Vänta nu, obetalt. Ja, vad är det här? Och jag sneglar då på datorn och ser då 3 otrevliga jävla rader då från kom hem. Och så är det liksom 4 bockar som indikerar då på att det här är liksom obetalt då. Och då får jag såklart jordens klump i magen. Det här är ju en klump som jag tyvärr är allt för välbekant med. Jag känner igen den. Jag har varit där förr. Jag tittar på Emily och säger, men gud, vad fan är det här då? Vi kommer på då vad som har hänt. Det som har hänt är att jag har ju gått i grodan ro och trott att alla mina utgifter och alla mina fakturor och sådär, det är ju på autogiro. Men nej, 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 jag kunde inte ha mer fel. Kom hem, skicka dem med e-faktura. Det har väl jag någon gång för 70 år sedan sagt, ja, vilken bra idé. Och sen så har jag aldrig ens lärt mig hur man betalar en e-faktura. Och jag spenderar 0 sekunder i månaden på min bank. Så att jag har inte ens sett den där fliken liksom. Och då blir det ju liksom panikartade skratt från min sida och Emily säger att det här är ingen fara, det här betalar vi bara. Så bock, 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 bocka i de där 3 bockarna och så betalar vi. Klipp till dagen efter. Klockan är 9:30 och jag sitter och äter en frukost när jag får ett mejl. Pling säger det och då är det alltså Seguria som mejlar mig. Seguria är alltså kronofogdens bästa polare. Kronofogden har många bästa vänner. Men en av dem heter då Seguria och det är då Seguria som knackar på och säger att hallå, betalar du inte snart så blir det inte roligt för dig. För då kommer stora stycken vargen, fogden och då blir det tråkigheter. Så då får jag ju den här ekonomiklumpen i magen igen för Seguria vill jag ju verkligen inte ha att göra med. Det känns ju motsatsen till kul. Så jag kontaktar Emily och så känner jag att men det här rör ju alltså då kom hemfakturorna, de har ju vi betalat, eller hur? Jag borde väl kunna bortse från det här. Men då känner vi båda två att vad fan, jag kan lika väl ringa och dubbelkolla. Så jag gör det, ringer till Seguria och får då höra i telefonluren att jag har blivit placerad i kö. Jag är på plats 38. Och i samma sekund som jag får höra att det är på plats 38 så händer det någonting i min kropp. Känslan av att vara så jävla utsatt och ensam och spillra på ett jävla öppet hav. Och den här skammen och skulden byts i samma stund som jag får höra siffran 38 till gemenskap. Och jag börjar tänka att det är alltså jag och 37 andra personer som i detta nu står med en telefon någonstans i det här landet och har en ekonomisk härva i såklart olika utsträckning, olika vidd av helvete, det förstår jag naturligtvis. Men vi har liksom samma oro i kroppen. Och jag blir nyfiken, vilka är de här andra människorna och vilka fakturor är det de har glömt eller har de skitit i dem? Har det varit för jobbigt? Har de levt i förnekelse? Vad står de på sina arbetsplatser och ringer från någon toalett och försöker prata tyst? Eller sitter de precis som jag med en frukost som de har svårt att få ner för att de tycker att det känns alldeles för jobbigt? Jag blir så nyfiken i strut och då föds en idé på ett koncept. Det slår mig alltså att jag tycker att det har någonting. En kastare, en människa som jobbar med casting, borde kontakta alla oss 38 i kön, ta in oss på intervjuer och fråga oss en och en, vad var det som ledde till att du behövde ringa Seguria den här specifika dagen? Och varför jag tycker att det programmet behövs är för att jag upplever att det finns ett väldigt stigma. Det är ett ord som jag ibland slänger mig med utan att veta exakt när man ska använda det. Men jag tror att det här kan vara rätt tillfälle. Jag får en känsla av att det är som att ekonomi är uppdelat i 2 läger. De som klarar av det, super, super, super bra, betalar räkningar i tid, ordning och reda, permar och plastfickor. Och de som hamnar i lyxfällan. Det är så onyanserat. Det här programmet hade visat att det finns honest mistakes, en faktura som bara föll mellan stolarna. Det finns människor som lider av psykisk ohälsa och därför inte har orkat. Det finns människor som har blivit varslade och därför inte har råd. Det finns otroligt många olika öden och anledningar till att vi 38 just nu den här morgonen har ringt in till Siguria. Och det tror jag hade bidragit till att man fick en mer nyanserad syn på just pengar. Att det finns de som inte är super duktiga och tycker att ekonomi är kul. Eller de som är vansinnigt ute på halis. Det finns de, precis som jag, som tycker att ekonomi är svårt och vissa månader är svårare. Och nu var det länge sedan jag kollade på Lyxfällan. Jag vet faktiskt inte ens om det går fortfarande. Men som jag minns det, som sagt, jag vågar inte påstå att så är fallet, men som jag minns det så var det mer fokus på den utsatta och liksom riktigt jävla tuffa ekonomiska situationen som den här personen befann sig i. Det var mycket fokus på det. Man liksom målade upp budgeten ju på den här tavlan, ni vet, som alla undrade. Hur fäste pengarna på den där tavlan egentligen? Det kommer jag verkligen ihåg att folk kliar sig i huvudet och undrar om. Det var mycket fokus på det och att programmen skulle säga, fattar du vad du har gjort? Fattar du att du är i en fullkomlig kris? Det var liksom det då. Inte så mycket situationen bakom. Vad ledde till krisen? Ja, men vad har gjort? Vad hände innan? Alltså, den ekonomiska härvan är ju en produkt av någonting. Och då vill jag lägga näsan i den processen. För det tycker jag hade varit spännande. Och inte bara spännande såklart, utan naturligtvis också viktigt. Jag tror att många människor behöver resan dit. Alltså att processen behöver synliggöras för att det ska växa någon form av ödmjukhet och förståelse för de här människorna. Annars så blir Lyxfällan-deltagarna bara måltavlor för Ubbesillen och Mårtens drev. Och där de ska sitta där då triss i nötkräm i någon jävla divan och bara hålla på och hetsa. Gud för fan, jävla loser. Och det gör mig ledsen för att så gott som alla människor kan hamna i en extremt utsatt ekonomisk situation. Så gott som alla kan hamna i hemlöshet. Men det kommer inte grunda tv-tittare att förstå om människor som har svårt med ekonomi alltid ska porträtteras som helt jävla verklighetsfrånvända. Så i mitt huvud, medan jag väntar på att få prata med min handläggare, så radar jag upp alla 37 personer som är före mig i kön. Så ser jag att de ser olika ut och alla är olika gamla. Och så berättar jag för dem att allt kommer att bli bra och att de är så jävla, jävla duktiga.
Nu vill jag att du ska berätta en historia ur ditt eget liv.
Jag ska berätta en historia ur mitt eget liv. Jag mådde så otroligt illa efter det hade hänt.
Okay.
Det var när jag skulle åka till Laos, så var man tvungen att fixa visum. Så jag var tvungen att åka till Laos ambassad. Det ligger någonstans ute i Stockholm på några så här konstiga öar. Jag kommer inte ihåg om det är någon Essing eller något sånt där det heter. Någon sån konstig ö. Alltså jag är i ett bostadsområde. Jag har fått tag i bussen dit själv.
Man tror att man är fel hela tiden.
Jag är fel, jag är 100%. Jag går in liksom till någons villa och där står det då Laos ambassad. Eller det står Embassy of People's Republic, Democratic Republic of Laos. Så jag trycker. Och då, du vet, bara att jag ska behöva kommunicera med någon där inne liksom,
det, som känns som,
alla,
det känns som en mordserie.
Verkligen. Och jag kommer in där, jag ska ha mina papper och jag ska ha mitt pass. Och då när jag letar bland mina grejer, jag har inte pappret.
Nej!
Pappret ligger kvar hemma.
Ah.
Och jag bor i Uppsala och är i Stockholm.
Ah.
Och det här är enda gången...
Du är på lilla Essingen i en villa.
Ja, det här är enda gången jag har tid att göra det här innan jag ska åka. Mm. Ingen annan dag är jag ledig när de är öppet. Så jag... Alltså, jag måste ju först bara beskriva hur det ser ut där inne. Alltså, det är väldigt litet och det är lågt i tak.
Gud.
Det står en gammal soffa. Alltså, det är liksom ett väntrum. Och sen är det som en sån här, när man går till vårdcentralen, en sån där liksom, med, när de har en liten glasskiva. Där bakom sitter det någon.
Mm.
Det är också extremt varmt. Alltså det är 38 grader där inne och det är november.
Är det i somras?
Det är november.
Aha.
Men det är 38 grader inne i rummet.
Ja.
Och det hänger ju liksom lite så här. Alltså det är liksom inrätt på ett sydöstasiatiskt vis med den här typen av liksom, de kan ju ha såna här liksom små flaggor typ. Fast de är inte flaggor, men det är som små banderoller som hänger. Och så är det några vackra bilder på några kvinnor som dansar med mycket smycken. Och jag ser då en mannen som jag ska tala med är en och 62 lång kanske.
Han har... Som dig.
kanske till och med kortare än mig. Men han är i min längd. Ja. Han har på sig en för stor kavaj. Ja. Alltså väldigt ofta tycker jag faktiskt att just män från den här regionen av Asien har stora kavajer.
Det är sant.
Varför har de det? De som jobbar inom regeringen och som jag har sådana typer av officiella yrken.
Det kan ju också bara vara mode. Alltså det ska inte vara tight för att det är då liksom bögigt typ och det är inte bra där.
Han har en för lång...
Fast det är fan, de är jätteöppna för sånt i och för sig. Ja,
jag vet inte. Han har i alla fall kostym med en väldigt lång kavaj. Mm. Och han är kanske 40 år. Och då känner jag bara så här, hur ska jag komma ur det här nu? Så att jag tänker att jag ser ju också på hans blick. Jag kommer in med långt blont hår som är lockat.
Mm.
Så att jag ser ut som en playboy bunny i hans ögon.
Ja.
Jag ser det redan i hans blick när jag säger hej eller hello säger jag. Då ser jag hans blick att han har sett en playboy bunny. Han har åkt i Sverige. Nu har det äntligen hänt. Så jag tänker...
Ikväll är kvällen.
Jag tänker att det här är min enda chans. Jag får mjölka det här nu.
Ja.
Så jag ler så här, alltså som jag aldrig gör. Så jag är så väldigt trevlig. Jag lutar mig lite fram. Hej, jag är så trevlig. Åh gud, jag skulle behöva skriva ut de här papperna. Jag glömde bla bla bla. Jag önskar att jag inte gör någonting mer i mitt liv. Jag önskar att jag får dö på plats. Men jag i alla fall ler. Och tänker att det ska räcka så, tänker jag.
Ja.
Det gör det ju verkligen inte. Han skriver ut mina papper. Men vad får jag betala efteråt? Jo, han ska prata med mig. Han bjuder in mig. De ska fira Laos nationaldag eller någonting på ambassaden. Jag får inbjudan. Han skriver ut kanske 25 inbjudningar till mig. Och säger att det är sant. Och ger till mig, så jag ska ge till mina vänner. Han frågar mig.
Det är Playboy Bunny Crew.
Han frågar sen också vad jag ska göra efter. Om jag ska följa med. Han känner någon på Berns. Då ska han ta med mig dit. Och jag, alltså du vet, jag bara, jag försöker komma med alla möjliga ursäkter. Ah, sorry. I have to work. Han bara, nej men det ser på kvällen. I work nights. Alltså jag bara,
och han gud också... det är så hemskt att han tänker att du också är intresserad av honom.
Jag vet liksom.
Och du det kan inte så avslå det. Det var ju lite som det var för mig i Dubai när jag var tvungen att vara trevlig när den här killen sa massa konstiga ofeministiska saker och Hanna skulle bo där, så jag fick bara såhär
där är jag. Han har redan skrivit ut mina papper, men jag känner ju bara att alltså Laos är också ett sånt himla stängt land, så jag är liksom lite orolig att jag inte får komma in om inte jag har rätta papperna.
Ja.
Jag känner att det är fel läge att ha glömt papperna.
Mm.
Men han hjälper mig att skriva ut dem där, och det tar så jävla lång tid. Och under tiden så gör han ett ljud som låter så här. Alltså han blåser ut luft hårt ur näsan hela tiden. Alltså var 20 sekund. Så att det låter nästan som att han... Jag tror i början att han lite så här frustskrattar. Så här, som att han kom på något lustigt.
Så jag
kollar flera gånger så här, som att vad var det som var kul. Men sen inser jag att han bara gör det här extremt obehagliga ljudet. Det luktar ju också väldigt speciellt där inne. För att det är så varmt.
Kan du
jag vinterjackan i 38 grader.
Kan du tänka dig om... Nu vet inte vad den här historien slutar med. Jag tänker att den slutar inte så dåligt, för då hade du berättat det för mig. Men kan du tänka dig om det hade hänt typ att han hade våldtagit en, eller att man hade varit och tafsat på en eller någonting sånt, var det där ljudet hade satt sig.
Åh, fy fan Lisa. Och jag tänker också, när jag först har fått honom skrivit papperna och jag sitter och skriver i dem, alltså då tänker jag bara, ja jag skulle ju kunna bli spion, alltså. Jag skulle kunna jobba undercover. Jag skulle kunna komma in på ambassader världen över, för jag har sett filmer, så jag tror då att jag tänker det. Och sen när vi fortsätter prata om bjud med mig på Bernt, så skriver ut alla de här inbjudningarna, så då mår jag så illa så att jag bara alltså jag är den sämsta som ska jobba som spion om jag inte samtidigt ska bli beroende av ångestdämpande droger. Och sen så liksom när jag ska gå, då kommer han ut bakom där, då går han ut och ska han krama mig.
Krama
honom. Han luktar väldigt främmande på ett obehagligt vis, och sen går jag därifrån och mår liksom skit hela resan hem. Och sen liksom dagen efter, då får jag ett sms. Jag har skrivit in mitt nummer på de där papperna, för det ska man göra.
Så får inte han göra.
Nej, men han skriver bara typ så här: det blev fel med ditt pass, kan du skicka ett foto på ditt pass? Alltså det, men...
det vill man inte heller.
Nej, alltså jag tänkte bara, nu börjas det. Alltså nu kommer han börja skriva mer här.
Nu får jag en stalker.
Nu är det, då var vi igång. Alltså du vet, jag frågar också så här: do you like Sweden? Alltså för att jag är trevlig.
Nej, för det frågar du varje gång.
Det är inte så jävla bra. Men det, alltså jag mådde
What do you think is different here in Sweden from Laos? Can you please tell me?
Yes. Alltså för fan vad jag mådde dåligt. Alltså det bara sköljde ångest och illamående över mig hela vägen när jag åkte hem. Och när jag får smset, så tänkte jag bara, den här mardrömmen kommer aldrig ta slut.
Nej.
För jag tänkte nu, okej, jag är i alla fall, det är över liksom.
Vet du vad man också är i, som vi ser jävla obehagligt, när mannen är i en beroendeställning, vilket ju händer ofta eftersom att männen ofta har högre positioner på
olika
jobb. Du
menar att jag är i beroendeställning av dem?
Ja, heter det så? Du är beroende av dem.
Precis, jag måste få
något
av honom.
Du vet inte, han kan alltså när som helst ta bort ditt visum. Han har kontroll över din resa tills du ska åka. Så du måste svara på hans sms.
Yes.
Yes.
Yes, I did.
När han...
alltså när, det värsta första var verkligen så där lät det.
Åh, fy fan.
Alltså han blåste ut hårt genom näsan. Jag vet inte varför, om han hade en sjukdom eller om det var något
tics. Det är tics, ja. Det är tics. Ja, absolut.
Ska vi prata om A$AP Rocky?
Absolut.
Inte hans fängelse.
Nej, men det där vet ni nu.
Han har säkert släppts när det här släpps.
Förhoppningsvis.
Ja. Men det vi ska prata om är hans konsert som vi var på.
I hela det här också, vi såg honom på Smash. Och i hela det här så är det ju så att han har precis då varit med om det här. Han har misshandlat en kille av sina anledningar, hamnat i häkte sägs det. Det är så mycket rykten som det ju blir när sånt här händer.
Är det han eller inte han?
Exakt, och han lägger upp någon video på sin Instagram. Och då liksom uppdagas allt och det, det är mycket folk som säger mycket olika saker. Vi står på konserten, vi vet inte om han knappt är där. Vi vet inte om han sitter häktad, vad har hänt, folk säger olika.
De flyttade fram det typ en halvtimme, då blir man lite orolig.
Och det börjar med att de tre första låtarna är bakom ett skynke.
Ja.
För hela scenen, så man ser bara hans
skugga, det var som en
silhuett.
Det var en silhuett, ja.
Som en sån där dansande tjej som var på krogen när vi var små. Plötsligt så åker skynket ner. Nu ska vi få se A$AP Rocky. Trodde vi.
Det trodde vi att det var dags.
Men då står ju en person där med full mask.
Jätteäcklig mask, jag hatar ju masker.
För att
jag vet inte, jag tycker det är obehagligt bara. Alltså, om jag ska välja någonting skräckfilm så tycker jag det är absolut läskigast om man har på sig en mask.
Och då kom ju vi på att det läskigaste för mig är när det är förvrängd röst.
Ja, just det!
Otroligt.
Varför tycker du det är läskigt?
Jo, för jag kan inte höra tonläget, jag vet inte om det liksom är en snäll person.
Men med mask då, Lisa? Men då tycker du att du kan se lösa med ögonen då?
Nej, jag vet inte varför jag inte tycker det är lika obehagligt. Jag tycker inte det i alla fall. Nej. Det är jättemånga som säger att de inte gillar clowner för att då ser jag inte ansiktet.
Clowner har inget problem med masker däremot. Alltså såna där köttiga masker. Alltså jag har ju inget problem med en scream-mask.
Nej.
Men jag har problem.
Det här var mer som en strumpa över ansiktet.
Ja, han skulle ju se ut tror jag som en sån där crash test dummy. Det var det som var grejen.
Vad hette han?
Crash test dummy. De här som sitter i bilarna när man...
Aha!
Det var ju såna på... Alltså det var ju som att det var det som var temat. Med hans show.
Men det var ju som när vi...
Show kan vi fan inte se, men ja.
Nej, men det var ju som när vi solade häromdagen. Och Mike säger att han vill koppla in sin egna telefon när vi är på väg dit. Så han kan lyssna på sin musik.
För det är radiomusik.
Exakt, och han tycker det är så jobbigt då för att han kan inte sänka musiken. Och då sa jag, jo men det säger ju hon trevliga tjejen att du kan göra. Och då kommer det fram att båda ni lyssnar inte på henne.
Alltså det är som en röst i början som säger välkommen till bla bla. Och alldeles för högt så att jag inte har mina egna tankar. Och du är så nöjd när hon kommer på. Då kan du bara slappna.
Det är så trevligt. Välkommen in till Luxury Trufa Fame Time Twine. Du kommer nu att få några alternativ.
Alltså hon stör mig. Hon pratar också så långsamt. Jag hinner liksom, jag blir...
Du vill sätta på 2 gånger speed.
Ja, verkligen.
A$AP Rocky kommer fram med en mask.
Ja.
Och då går det ett ljus genom mig i alla fall att det är inte han.
Gud, jag tänkte aldrig på det. Men
är det sant?
Tänkte inte en tanke. Jag tänker aldrig på konsekvenser. Alltså jag tänker inte på att det ska ha hänt något.
Men
jag tror heller aldrig att saker som jag inte har sett på har hänt. När någon säger att han har kastat en kille och jag får se det på en video, det spelar ingen roll för mig. Alltså det kopplar inte jag ihop med personen som står framför mig sen. Jag fattar inte att det har hänt och då kan man behöva åka in i en polisbil. Ingen tanke på det.
Okej.
Jag har aldrig tänkt att han inte ska komma på konserten.
Det tänkte jag verkligen.
Alltså han hade kunnat blivit mördad kvällen innan, jag hade ändå förväntat mig att han skulle... Alltså jag har liksom min hjärna kopplat.
Okej, ja, mer om din hjärna senare. Ja, vad tyckte du om konserten då?
Katastrof. Otroligt dåligt. Och jag är inget jättestort fan av A$AP Rockys musik. Jag är ett väldigt stort fan av A$AP Rockys ansikte. Jag tycker att han är vacker som en tavla som borde sitta på ett museum. Så att, men jag ser fram emot att se hur han rör sig. För att jag har bara tyckt att han är vacker. Men så jag tänkte såhär, han kanske är lite sexy tänker jag.
Ja.
Det var han verkligen inte. Extremt osexy.
Du tyckte inte att han hade...
Nej, han hade inte, tyckte jag, rätt rörelsemönster. Han var inte skärmig heller.
Han var inte snäll.
Han var absolut inte skärmig. Det enda personlighetsdraget vi fick lära känna var krävande.
Ja.
Det har redan kommit till hans konsert, behöver inte vara krävande.
Det som hände hela tiden som vi refererade till krävande var ju att det finns någonting som heter mosh pits. Och det är när alla människor i en konsertcrowd ska bilda en ring som ska vara tom då. Så att man flyttar sig så att det blir en tom ring. Och sen vid ett dropp så ska alla springa mot varandra.
Ja. Helt värdelös påfund. Jag kan känna också att det nästan är som att man gör det om konserten är dålig. För att det är som att du måste hypa upp det. Alltså när jag går och ser Beyoncé's Lemonade Tour, då önskar inte jag att något mer ska hända.
Nej.
Jag blir underhållen från topp till tå. Jag hinner knappt ta in allt hon ger mig, allt hon kastar i mitt ansikte och visar mig, hinner jag knappt ta in. Så att jag behöver absolut inte att jag också ska slå och vänta på ett otroligt dropp och då kasta mig in med huvudet först i någons armbåge.
Jag tror att konserter överlag, när man ser en person som man ser upp till så mycket och musik är så starkt i kroppen, mm. så man känner så mycket, så när många män är på en konsert och känner väldigt mycket, då känner de, vad ska jag göra av alla de här känslorna?
Marspitt. Svaret är
springa mot varandra.
Ja, det är svärdlöst så att det finns inte.
Och det vill Lazer Rock ha mycket.
Hela tiden, och han var inte nöjd med hur de gjordes.
Marspitt!
Ja, vad var han sa? Drop the motherfucking marspitt, var det det?
Ja, säkert. Ba-ba-ba-bam! Drop the motherfucking... Ja, det var olika ljud då.
Ja, jag blev galen.
Och till slut, för jag vet inte, men alla människor som är på den här konserten vet inte vad det här är.
Nej, men alltså, de hör inte riktigt vad han säger.
Nej, och
man hör inte alla.
Det är inte heller naturligt för oss svenskar att ta det här initiativet. Var ska moshpitten vara?
Vi kan knappt ta upp händerna när han säger put your hands up in the air.
Exakt.
Alltså, how are you feeling? Are you good? Och vi ska säga yeah. Mm. Alltså, säger vi yeah.
Det som hände då, efter att han kanske hade tjatat i 2 minuter, mm. var att det blev kanske 4-5 olika små moshpits.
Han ville ha one big motherfucking moshpit.
Och det han skrek.
Ja.
I want one giant moshpit now! Okay. Och det som hände då, han får
jag skäms för honom!
Det var jättejobbigt. För att alltså, folk stod ju, det hade gått så många minuter då av tystnad. Mm. Och han var arg.
Ja, irriterad.
Och folk förstod inte.
Det var enda
vem ska ta initiativet till att göra den här stora och hur gör vi? Det fanns ingen projektledare i republiken.
Du stod för långt bak.
Jag var inte där. Jag stod på sidan. Vi såg det här på skärm, ska sägas. Och det som händer då är att han börjar förklara hur det här ska gå till. Mm. Alltså han börjar berätta för publiken.
Ja.
Här ska det vara, ni får gå dit. Han sätter på någon film på
en
skärm.
Ja, det hade han ju, så den tror jag att han alltid visar då för hur man gör en marshpit. Men jag
den tar han upp när han tycker folk är dumma i huvudet. Ja. Och han gjorde det tydligt att han tyckte det.
Mm,
om oss.
Och så, jag vill jämföra med Beyoncé igen.
Mm.
Därför att när hon kliver på scenen så är det nästan, hon säger typ alltid att hon är så tacksam att vi alla är där. Och sen så säger hon alltid, nu kan ni lägga alla era bekymmer bakom er, för jag ska underhålla er, ni ska få en otrolig kväll,
ja.
Och det ger hon en.
Mm.
För hon ger då av sig själv så att vi får en otrolig kväll.
Mm.
Lazer Rock kliver på och
vill
kräver
ha.
Saker av oss. Ursäkta, vi har redan spenderat våra pengar på att komma dit. Vi har stått upp väldigt länge. Vi står upp nu och tittar på dig. Nu är det dags för dig att ge något till oss. Jag ska inte behöva ge honom en enda sak till.
Nej, det kändes.
Om han vill ha energi från publiken måste han ge energi själv. Jag förstår att det är jobbigt. Alltså alla gånger vi har dansat för en död publik. Nej, det är inte lika kul som att dansa för en levande publik. Men det är ju alltid de som står på scenens ansvar att ge någonting till publiken. Det är därför man får uppmärksamhet när man står på. Alltså det är det du betalar. För uppmärksamheten betalar du med underhållning. Det är det som utbytet är. Du byter underhållning mot uppmärksamhet. Det är så allting går till.
Underhållning mot pengar?
Ja, absolut. A$AP Rocky krävde mer av oss. Vi skulle också göra one big motherfucking marshpit. Alltså det sa han till oss 1500 gånger.
Mm.
Och något annat som också tyckte var pinsamt och stötande var när han skulle hålla på och ta upp alla BH som kastades upp på scenen.
Mm. Alltså grejen är, första gången kände jag så här, jag överseende med det här, det är rapkultur och jag har valt att gå på den här konserten och hela det där. Men alltså fjärde gången, när han stod och sjöng typ ballader med BH som klasar av hemorrojder eller vad fan det heter, runt hans, alltså då kände jag bara, jag går hem!
Han tyckte att det var lite för coolt. För han har varit, alltså jag känner att han är för stor artist för att ens reagera.
Mm.
Och han är för gammal för att reagera. Jag förstår om han är 14 år. Men inte 14 år, snarare 34 år.
Det är också konstigt med BH, Emily.
Ja, alltså, vad finns det runt?
Trosor, ja då är det sex.
Ja.
Men BH. Jag har alltid haft en upplevelse att jag löser saker på ett lite annorlunda sätt.
Mm.
Och att jag har haft svårt ibland när jag träffar människor att de ska låta mig vara fri i det.
Okay.
Alltså jag är uppvuxen med att typ mamma och pappa moppar golvet med använda trosor.
Mm.
Du fattar den grejen?
Ja, alltså, jag har varit lite hemma.
Eller att man rör om i en soppa med en tandborste.
Ja, liksom. Det är det som finns i det som används. Ja,
ja det är det jag har blivit uppvuxen med. Det har, allt kan användas till allt och inget är äckligt också lite.
Det måste jag säga, det har ni verkligen
tagit fasta på. Alltså. Folk kan bli så chockade av dig.
Ja, och det, är liksom, det har ju mest varit problem med pojkvänner som har tyckt att det har varit liksom...
Så där gör man inte.
Nej, men precis. Och även, alltså, om du skrattar åt mig så det tycker jag ju bara skärmigt. Men jag har ju också
haft... folk säger ju till dig.
Exakt. Jag har haft vänner som är liksom så här att... Yes. Nej, men... Alltså så.
Jag säger ju sällan till dig. Jag kan säga, nu är du inne på en gammal lösning. Ja. Jag accepterar och flyttar mig åt sidan. Därför att oftast är det också att du ska lösa ett problem för oss. Mm. Och då om jag säger, det finns ingen vanlig lösning. Då säger du direkt, men det finns en ovanlig lösning. Och då får vi ta den.
Jag minns en gång när vi bara hade en kastrull. Jag tror vi bodde på Hjalmar Branting. Och jag kokade pasta, korv och ägg i samma
kastrull. Det tror jag verkligen, fan vad du åt korv och ägg. Det var det enda du levde på då.
Jag var också så glad för allt kokas i 7 minuter.
Du var inte tvungen att fiska upp korven tidigt.
Nej, men alltså, varsågod för tipset, känner jag bara. Alltså, men folk tycker
varför det gör inte alla det här?
Ja. För, antagligen för att, jag vet inte, för att ägget är skitigt, eller vad tycker folk?
Jag tror bara att det är väldigt äckligt att äta sen. Alltså,
varför?
Det är inte så många som är förtjust i kokt korv.
Nej, men okej, okay, men om du ska äta korv, pasta och ägg. Det är det du ska äta.
Och allt ska kokas, för att inte stek
för korven. Förstår du sjuka folk här i huvudet då, som kokar pasta
olika,
igen?
Ja, men det är verkligen, det är de gör fel. Ja. Du har hittat en lifehack.
Ja, men sånt där har ju jag fått så jävla mycket skit,
ja,
för
verkligen,
dem.
Verkligen.
Och det jag märker så tydlig skillnad i min och Henriks relation är att han ger mig totalt fria tyglar.
Mm.
Och det har jag gjort. Att det är där går över gränsen. Det är som att jag har kämpat i hela mitt liv med att jag ska få göra de här sakerna och att det är rätt.
Att rättfärdiga att så här kan man också göra. Det som stoppar dig är bara att du tycker det är lite konstigt.
Ja.
Det är ju inget fel som har hänt när jag lägger allt i samma kastrull.
Jag spar tid.
Ja, jag är tidseffektiv.
Det som har hänt är att jag har stått och liksom haft dragkamp då med en annan person, ofta, som har tyckt att det jag gör är fel och jag har dragit det hårdaste jag kan. Och jag har ju lärt mig att dra det hårdaste jag kan, vilket gör att nu ibland... Men då ramlar jag ju.
Ja.
Därför att i torsdags morse så hade jag och Henrik bestämt att vi skulle ställa klockan en timme tidigare än vi skulle gå upp. Vi skulle koka kaffe, vi skulle ligga i sängen och lyssna på Alex och Sigge, för de hade släppt ett extra poddavsnitt.
Mm. Otroligt mysigt.
Visst.
Verkligen.
Henrik säger också ja till allt, så han tycker att det är en superbra idé.
Mm. Var är
det? Vad kommer nu?
Jag bävar!
Snarare jag tycker det är begränsande. Henrik vaknar ännu tidigare den här morgonen. Så han går upp och bakar bröd och gör liksom en frukost istället för att vi bara ska dricka kaffe. Så han kommer in på en bricka och lägger liksom framför mig på täcket. Och sen så kryper vi ner och så börjar vi skära upp bröd. Vi sätter på podden, vi liksom drar på smör, vi har på massa olika goda pålägg. Kaffet smakar fantastiskt. Det som händer när man precis har bakat bröd är ju att det är väldigt varmt.
Stämmer.
När man lägger på smör på väldigt varmt bröd,
smälter
då bara. Smälter allt. Mm. Det blir bara typ en soppa.
Ja.
Vilket
det gillar jag verkligen inte.
Nej, det är inte nice.
Nej.
Vilket gör då att när man äter det här,
då rinner det,
då rinner det på hela händerna. Mm, liksom, det rinner ju ner liksom,
ja, på handlederna och underarmarna.
Vi är helt smöriga, men vi håller oss liksom över
tallriken
och vi sitter och lyssnar och det är så jävla mysigt. Jag äter ju så snabbt, så jag äter upp först.
Mm.
Jag vill absolut inte gå ur sängen.
Nej, du skulle egentligen behöva gå och tvätta händerna.
Gud ja! Alltså, det dryper av
svär. Ja.
Och då är det som att det finns en automatisk verksamhet i min hjärna som tänker, hur löser jag det här utan att gå ut ur sängen? Det är ju det som alltid gör att jag försöker hitta en alternativ lösning.
Ja.
Min lösning är då att jag kommer på att smör är som olja. Och olja är som en lotion.
Nej, 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 nej.
Så jag...
Nej, 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 Lisa. Det är det verkligen inte. Smör och olja är inte samma sak.
Jag tänker perfekt.
Du har en liten hudkräm. Hur glad är det någonsin?
Nej, men alltså, det går in i huden på armarna. Jag smörjer i dekolletage.
Det går inte in, Lisa. Du ligger på dina sängkläder just nu. Alltså, det är det enda som har hänt i din säng.
Jag smörjer in mig och så plötsligt säger jag inte längre smörjer om händerna. Nej. För allting.
Du ser inte smörjer om bara händerna längre.
Jag lägger brickan över Henrik som fortsätter äta och så bäddar jag ner mig. Henrik är så inne i sitt liksom, dricka kaffe, äta och lyssna att när han är klar så är han då på väg upp för att tvätta händerna.
Mm,
varpå jag säger,
nej, 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 nej. Det där, undvik det där.
Jag har tipset. Jag har alltså mig själv tipsa min egen pojkvän
om att smörja in sig med smör. Lisa, så, nu måste jag se från, så gör man inte. Man kan inte smörja in sig med smör.
bästa ni, jag och min pojkvän har varit tillsammans i 10 månader. Han är det finaste jag vet och jag älskar honom verkligen. Vi håller just nu på att leta efter en lägenhet tillsammans så att vi kan flytta ihop. Det finns bara ett problem. Han luktar ganska ofta svett. Mm. Han duschar inte varje dag och använder inte deodorant och han säger att han inte behöver det. Nej, det är ingen som behöver det om man vill lukta svett. Alltså då, ingen behöver deodorant. Alltså det är ju inget vi behöver för att överleva.
Han säger ju det att han menar att han inte luktar svett, tyvärr.
Gör han. Men jo, uppenbarligen behöver han ju det. Han ser inte heller några problem med att ha samma tröja på sig 2 dagar i rad. Jag har försökt droppa hintar som jag duschar varje dag. Och jag har aldrig träffat någon förut som inte använder deodorant. Eller jag använder aldrig samma tröja i flera dagar. Men han fattar inte.
Duktig försök.
Nu har även mina föräldrar påpekat att han ibland luktar svett och att jag måste säga till honom. Hur ska jag säga det på ett schysst sätt? Vill ju inte göra honom ledsen eller obekväm. Ni två är så kloka, så hjälp mig snälla.
Åh, oh, fy fan att föräldrarna har sagt till. Det är alltså min mardröm.
Men det är för att det är den relationen du har till dina föräldrar. Även om alla tycker det är lika jobbigt.
Uppenbarligen hon som skriver mejlet. Nu är det dags, mamma och pappa har sagt till.
Det är verkligen jobbigt när det är någon man tycker om som andra uppfattar som äcklig.
Ja, det vill man inte.
Nej, det är inget kul.
Alltså det är ju bara intervention som gäller.
Jo, fast jag tror att om man vill komma runt där kanske man kan köra en gud, det är en kille på mitt jobb som luktar så mycket svett.
Hon har försökt, Emily. Så hon har berättat historier från sitt eget liv, men han hajar inte.
Det klickar inte, han behöver inte det.
Polletten trillar inte ner.
Då måste
det
vara att han inte känner det själv.
Exakt, och det kan jag berätta, för jag har ju haft corona. Och efter jag hade corona så tappade jag nästan helt mitt luktsinne.
Mm.
Jag har ju varit väldigt bra på att känna dofter. Alltså,
verkligen.
På ett otroligt sätt. Det gör jag inte längre. Alltså jag känner inte mitt eget svett. Jag känner inte att andra luktar. Du vet hur jag kunde känna hur folk luktar svett.
Gud, ja, men du kan säga till mig så här. Det är så att den där personen håller på att bli sjuk. Hon kommer bli sjuk imorgon. Och då har jag sagt ursäkta. Och då säger du japp. Och dagen efter är hon förkyld.
Jag har ju också kunnat känna när jag behöver gå på
toa. Ja, det stämmer. Och det gillar jag inte att tänka på.
Nu kommer folk behöva spela tillbaka med dem, hör inte vad jag sa.
Hon kan alltså känna, ni behöver inte spela tillbaka, utan lyssna bara på mig nu. Lisa kan alltså säga att hon kan känna lukten av att folk behöver gå och bajsa. Det känner hon liksom på lukten, då kan hon säga, alltså vet du, om du får en unge, hur mycket du kommer säga till den? Ni behöver gå på toa, va?
Men det ska komma till nu att jag känner inte det längre. Emily, det är över.
Men
vadå,
kan ni inte komma tillbaka då?
Jag tror inte det.
Nej.
Alltså det var ju ett halvår sedan jag hade det. Alltså smaken kommer tillbaka. Jag vet inte om det är fullt riktigt. Det är svårt att säga för att man vet inte om den
man glömmer ju bort hur saken bakar.
Exakt, men dofter är väldigt tydligt. För att jag känner inte mina kroppsdofter. Det är inte kul för mig.
Nej, liksom välkommen till min värld. Man går ju hela tiden runt och är rädd att andra känner något man inte själv känner.
Ja, för jag vet hur mycket jag har känt tidigare. Tyvärr, av olika saker. Det jag ska komma till nu är att antagligen har hennes pojkvän ett nedsatt luktsinne. Och då är det så att man känner att jag behöver inte deo, för jag använder knappt deo längre. Jag behöver inte deo, Emily.
Ibland! Alltså, du gör en otrolig min när du berättar det. Då trycker du ut pannan mot mig. Och in med hakan. Så det enda jag ser är två enorma ögon och en panna. Han tittar på mig med allvarlig blick. Det är så här nu. Det är bara att acceptera.
Jag tycker att det är så sjukt.
Ja. Då trycker du fram
huvudet. Och det vill säga är att om man själv inte känner det så bryr man sig inte så mycket. Så därför måste hon bara
måste
säga
att vi andra känner det.
Exakt.
Och faktiskt kanske säga till honom. Mina föräldrar har också sagt till.
Nej. Okej, om hon aldrig mer vill att han ska följa med.
Om hon vill mörda hans självförtroende för all framtid. Okej, så här säger jag nu.
Och klippa banden på honom.
Okej. Hon ska säga att jag känner att du luktar svett. Även om du inte känner det så gör bara de här rutinerna.
Ja.
Alltså för det är samma som oavsett om du vet om du har tagit på någon jävla handtag på tåget eller inte tvätt händerna när du kommer hem. Det är liksom, vad kan det göra för risk för dig? Men hon ska spara sin lilla diamant om att föräldrarna tycker att han har luktat svett till den dagen han beter sig som en idiot. Alltså när det är brännande broar dags.
Nej, men jag känner absolut, den kan vara kvar till då. Men den kan också vara kvar till om han några dagar efter säger att det är bara du som känner det här. Om han börjar sådär.
Ja, det kommer han göra, ja.
Ja.
För det är du som är överkänslig. Ja, men snälla, jag är också i en relation med dig. Så att, kan vi hålla min standard i alla fall?
Det bästa vore om det var hans föräldrar som hade sagt. För det är svårt om man säger mina föräldrar.
Nej, fråga hans föräldrar.
Sluta.
Nej, men vadå, hon kan vara där en dag när han luktar. Alltså, okej, nu kommer jag på det.
Okay.
När ni ska till hans föräldrar nästa gång, då plockar du fram en tröja som han har använt 3 dagar innan, som du vet luktar svett.
och säger, ska du ta den här på dig? Ta på sig den. Och när du åker dit, då vet du, okej, han luktar svett. Så hela familjen kan ju också ha någon jävla genetisk mutation så att de inte känner...
Det är också en parentes som jag kan lägga in här. Det finns ju svettsjukdomar.
Ja, som gör att man luktar jättemycket.
5% av befolkningen har det här.
Mm.
Ja, men antingen då, i de här 5%, för jag är en av de här, då kan man ha vattnigt svett, vilket gör att man svettas jättemycket, som jag ju har gjort, men som jag har tagit bort. Eller ska man ha oljigt svett, och det är sånt svett som luktar jättemycket. Mm. Och det har ofta de som inte liksom är gamla eller alltså jättedåliga på att ta hand om sin hygien, men ändå luktar svett, har det här.
Men Lisa, det är det vi har fått lära oss om, är att han är ju inte dem, eftersom att han inte tar hand om sin hygien.
Precis, men jag ska säga, för det kanske är folk som lyssnar som svettas igenom tygjackor och så vidare, som jag ju har gjort en hel jävla ungdom, att det här är en sjukdom som finns, som är ganska vanlig.
Absolut. Nej, men jag bara tänker att om hon kan få, alltså säger inte hans vänner, det är bara hon som är nära honom också.
Killar bryr sig inte till deras kompisar luktar svett.
Alltså, de är inte så nära heller.
Man har varit i killgäng förr.
Där det har luktats.
Där det är så 2 av 10.
Som stinker svett.
Ja. Och det är ofta för att de har samma skjorta eller sådär. Men också kan det vara att de har, alltså de, vissa har svårare än andra. För det här kan vara också renliga personer. Men alltså, om jag tänker att jag, eftersom att jag själv har haft problem med mycket svettning. Men då har jag också varit medveten om det. Det känns som att han inte riktigt är medveten om det. Men, och de är,
han behöver inte det.
Nej, de behöver inte det. Det vet jag hur det känns.
Ja.
Men jag skulle velat, om det här var jag och Henrik, så skulle jag velat att Henrik satte mig i soffan och att jag hade fått ett sms innan. Det jag trodde att hon var värre än vad det är.
Just det.
Såhär, jag skulle vilja prata med dig om en grej när vi kommer hem. Det är ingen fara, men det är viktigt för mig.
Sen...
Då skulle min hjärna börja gå.
Ja.
Vad fan är det
nu? Nu är det något.
Och så sätter vi oss ner. Och så...
Nej, Lisa! Det är det ni inte ska göra. Sitt inte i soffan. Då börjar ni vika lakan.
Ja, absolut. Det kan man göra. Men jag skulle velat att vi satt oss ner. Jag tänker mig nu att jag är hemma i hörnsoffan. Han sitter ganska nära mig. Alltså kanske typ nästan håller mina händer.
Gud,
alltså, där skulle jag
beskriver min mardröm. Ja.
Jag säger nu hur jag hade velat.
Ja,
och sen får jag berätta, säger han till mig så här: Lisa, jag vill verkligen inte säga det till dig, för jag vill inte att du ska må dåligt. Men du luktar ganska ofta svett. Och då skulle ju du stinga av
panik. Alltså då mår man ju så dåligt.
Ja, så först vill man skjuta ifrån.
Genant.
Jättegenant ju. Och att det ganska fort efter det kommer så här: jag älskar dig, det är därför jag säger det här till dig. Och jag vill flytta ihop med dig, jag vill leva med dig och allt sånt där. Därför säger jag det till dig. Och, alltså.
Det är så du hade velat att hon sa det.
Ja.
Då ska jag beskriva hur jag hade velat att hon sa det. Antingen bara skicka ett sms. Hej, du luktar svett. Du måste börja duscha.
Ska det stå hej, du luktar svett?
Nej, okej, så här skulle du stå i smset.
Från David.
David skriver till mig: hej min fina prinsessa, det bästa som finns på hela planeten jorden. Börja så, smicker, we'll get you everywhere with me. Jag har tänkt på en sak ett tag. Det känns jobbigt att säga. Jag vill inte att du ska bli ledsen. Det här är ett enkelt problem som vi kommer lösa.
Skitbra, Emily. Jag vill inte att du ska bli ledsen. Och det är enkelt, jättebra. Bra.
Enkelt problem som vi kan lösa.
Jättebra. Det vill jag också att också... ni ska säga när jag håller mina händer.
Exakt. Ja, precis. Ja. Det, är inget... det här kommer vi kunna fixa. Och sen hade jag velat att han sa: på sista tiden.
Jättebra, Emily.
Jag har tänkt på den senaste veckan. Inte liksom hela vår relation.
Hur ska du ta in det?
Nej, snälla. Se på att jag var det.
Du lyckats sopa i 2 år. Nej, men precis. Senaste tiden.
Senaste, ja.
Det kan ha med hösten att göra.
Det är genialiskt. Kanske är det sensommaren. Ja, alltså verkligen. Kanske, det kanske är det, hormonellt.
Man får ta upp något som är nytt i hans liv.
Verkligen, verkligen, verkligen.
För du jobbar så hårt på ditt nya jobb.
Ja, det är stressen. Ja, stressen är att leta lägenhet ihop.
Du blir vegetarian. Jättebra.
Han skriver: men du luktar svett flera gånger, kan man bara skriva. Det har jag känt flera gånger.
Kan man säga till exempel: det känns som dina kläder ofta luktar svett.
Så kan man säga. Det är jättebra.
Bort från kroppen.
Bort. Det här är inte ditt problem. Ja. Kläder bara. Släng alla dina kläder, köp nya på Dressman, så har du inget problem längre.
Precis, och så säger man mer: på senaste tiden så uppfattar jag att dina kläder har luktat mer svett än innan.
Ja, ja, ja. Nu pratar vi.
Och jag tror att det är på grund av hösten. Okej, okay. Så
Lisa, nu förstår jag varför folk mejlar till den här podden. Därför att det här tipset hade du inte fått någon annanstans.
Nej, så det skulle vara härligt för dig och mig.
Ja.
Om du tvättar dina kläder oftare och kanske använder deo.
Precis, jag tror du måste börja använda deo nu.
Nu ja. Jag vet att du inte har behövt det innan.
Men nu är det dags. Precis, så jag tror du måste börja använda deo och kanske byta tröja oftare.
Ja, varje dag.
Och byta tröja varje dag. Mm. Prova det och liksom se det som att, ska vi prova det en period och se vad som händer.
Kan man dra in sig själv?
Jag har också känt att det börjar känns.
Jag börjar också känna att det är lite mer svett av mig.
Jag skulle också vilja ha den här rutinen.
Ja.
Låtsas som att man inte haft den innan bara.
Och så säger jag: nu ska vi tvätta kläderna.
Ja, nu är det dags för... Ja, precis.
Man får inte bli för mammig.
Nej. Fan, nu, vi går för långt. Ja. Det räcker med att säga bara. Jag tror att det kan vara hösten.
Kläderna luktar.
Du kanske måste börja använda det och liksom, tvätta dina tröjor oftare. Mm. Bara ha dem en dag. Mm. Se vad som händer. Jag älskar dig för evigt. Hej då.
Där kan man behöva ifrån varandra lite.
Kanske.
Det löser ju du eftersom alltså, att du får ett sms.
Ja, precis. Det är det jag menar. Jag får ett sms, jag hinner tänka över det här. Men det som kan bli svårt är att om man skickar smset så kan det bli att sen när man ses så har man tappat modet. Man vågar inte ta upp det igen. Man vågar inte säga, fick du mitt sms? För då kan man också få ett, vadå nej? Så låtsas som att man inte har fått det. Och så, vad ska man säga då?
Det där vet jag allt om.
Ja, alltså då nej.
Vadå nej?
Vadå sms? Min mobil ligger i havets botten, har jag inte sagt det. Men då kanske det är bättre att man säger det liknande sätt, men face to face. Och då gärna när man gör en syssla. Mm. Kanske när man lagar mat tillsammans. Eller man håller på att plocka undan efter maten. Alltså,
man kan också. Nu vill jag byta från min. Jag vill inte sitta i soffan. Nej. Och jag vill absolut inte heller att Henrik ska säga jag vill flytta ihop det allt sånt där. Som att det ska vara en så stor grej. Snälla.
Ah, nej.
Självklart vill du det.
Ja, ja. Precis. Det handlar om lite svett. Alltså. Ja.
Så jag funderar på nu. Om man till och med ska säga att man tycker att någonting luktar. Att man kommer på det i stunden, man har inte ens tänkt på det. Det är också en idé.
Ja, jag låtsas som att, men gud.
När man vad fan, är det jag som lyckas för? Nej. Och så liksom, men gud, det är din tröja.
Ja. När bytte du den?
Ja.
Men va? Vad, igår?
Och så, men gud, jag har också känt att jag har börjat lukta mer svett nu. Ja.
Kan det vara hösten? Om jag skulle beskriva den resan med ett ord så skulle det verkligen vara helvetet.
Nej!
Alltså det är en av de värsta resorna jag varit på hela mitt liv.
Det är också du som har dragit in din renrasiga katt gränser. Som ska åka med.
Den katten jag tog med, katten skulle du inte säga att det var ett helvete.
Nej!
Han skulle inte våga säga det. Alltså David är så snäll, han skulle aldrig.
Men du ser ju hans ögon om han inte tyckte
det var. Han har så sagt att vi kan göra det igen. Alltså det kan han liksom säga så här, det kan vi göra.
Okej. Okay. Okej, okay. Vart startade helvetet?
Det kom, alltså när man ska ta sig till Kebnekaise som jag sagt så måste man gå från en ort som heter Nikkaluokta och det är 2 mil att gå.
Mm.
Eller så kan man ta en helikopter som tar 6 minuter. Vad tror du att vi väljer? Helikoptertack. Ja. Men det börjar redan med att alltså, vi ska ha med oss ett tält. Vi åker och köper tält. Alltså, vi fixar sovsäckar. Vi fixar jävla vandringskängor och allting som man ska ha. Mm-hmm. Vi känner oss redo. Och sen så när vi kommer dit så är vi ju de enda. Alltså vi har liksom packat i en stor rullväska tältet. För det får liksom inte plats i någon ryggsäck.
Ni har tänkt gå med rullväska?
Nej, men vi ska ju ta helikopter.
Ja, ja, men sen när ni kommer fram måste ni ju ha tältet i en ryggsäck.
Nej, men sen sätter vi upp tält. Nej, men vi behöver inte gå med tältet. Sen gör vi våran tältplats.
Aha, och
sen
går man,
så tar man sin dagsryggsäck.
Och sen har man huset stående då.
Exakt.
Okej, okay, vad mysigt.
Ja, men det var vi de enda som skulle göra. För att alltså när vi kommer och går, och då säger David också, alltså han bara, alltså det är han som får dra rullväskan. Och det hörs ju, så han går på grus. Det hörs att vi kommer lång väg. Alla andra har vandringsbyxor, alltså vandringsbyxor.
Jag dör att vi kommer rullväska.
Alltså David säger också, han bara, måste jag vara svart också? Alltså han är den enda svarta personen på mils avstånd. Och han kommer med en jävla väskan. Så att folk, alla som var där den tiden vet vilka jag och David var. För att det var ingen som såg ut som oss där. Alltså verkligen inte. Men då får vi åka helikoptern och det går bra.
Är det bara
men vi mötte på första patrullen redan innan vi har satt oss på helikoptern.
Jaha.
Då ska vi ladda mobilerna. Och sen så inser vi att vi har ingen sån där adapter. Vi har liksom 4 laddsladdar men ingen adapter som funkar.
Vad är det för adapter?
Den som man sätter in i, liksom, i själva vägguttaget. Vi har den där själva sladden, men inte den lilla som sitter in i vägguttagen. Ja. Så vi kan inte ladda.
Aha.
Och då beter jag mig som... Alltså jag såg ett program en gång om folk som tvångsonanerar.
Mm.
Alltså de runkar 60-70 gånger om dagen.
Ja.
Det här var liksom dokumentär då som jag sålade på.
6-70?
Nej, ja, det var det säkert.
Det är stort spann.
Och liksom, de är verkligen besatta av det.
Ja.
Och då är det en scen där det är en kille som är på café med sina vänner. Och han blir... Då börjar det bli dags. Alltså det är liksom runkdags för honom.
Ja.
Han har väl liksom en klocka. Och han är, han är så otroligt stressad och så otrevlig. Han fräser. Och sen så går han på toa. Och sen när han kommer tillbaka, då är han bara ett lamm. I alla fall, när jag inser att vi inte har någon laddare, att jag har dåligt med batteri på min mobil, jag kan inte sova om jag inte får lyssna på mobilen.
Just det.
Då beter jag mig som honom i kön till kaféet. Alltså okay. Jag blir en besatt person.
Mm.
Jag blir otrevlig, fräsig. Alltså jag mår så dåligt.
Ångrar du dig då? Eller är det bara att fan, det blev inte så som jag hade tänkt?
Ja, det är inte att jag ångrar. Jag bara får panik över att min mobil kommer dö och jag kommer inte kunna använda den på 4 dagar.
Mm.
Och jag ska vara i vildmarken. Det är den paniken som slår mig.
Mm.
Men så vi tar helikoptern, då är jag också, alltså jag är så sur då. Så
du njöt inte av helikoptern?
Jo, det var trevligt. Men nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag njöt inte av att åka helikopter. Men sen kommer vi fram och så ska jag gå in och typ, jag vet inte ens vad jag ska göra där inne. Vi måste ha något att äta också, för det finns ingenting att äta.
In var?
Det finns som en fjällstuga där.
Okej.
Okay. Som är såhär, det finns som man kan sova där, men det var uppbokat så vi kan inte sova där. Och så finns det en restaurang och så finns det liksom som en värmestuga är det liksom. Det finns lite bord och...
Alltså är det typ som att de lite såhär, som tycker att de är lite finare eller de som betalar mer, de åker helikopter, sover i någon fin stuga och äter mat där? Eller varför finns det där?
Ingen som är där planerar att leva någon form av lyxliv.
Nej, okej.
Okay. Absolut inte. Då har man med sin egen helikopter om jag ska göra det. Det finns
flyger upp till toppen.
Det finns ingen utrymme för sånt. Mm. Men och då så går jag först in och så tänker jag att jag ska fråga om man kan typ, alltså jag hoppas typ att det ska finnas, man kan köpa en adapter där inne, för de har som en liten butik. Jag går inte och kollar, finns inte. Då sätter jag mig bara utanför på marken. David frågar, vad är det? Alltså inget svar. Prata inte med mig.
20 frågor.
Så han får gå in och fixa då 2 laddare till oss, för det kan man låna tydligen. Det har inte jag frågat, utan jag har bara satt mig på marken, för jag mår bajs. Ja, då känns det lite bättre.
Det måste kännas jättebra då, det är löst.
Ja, då känns det bra.
Eller skäms du då att du har betett dig?
Nej, det glömmer jag ju snabbt. För han säger ju bara då också typ att jag är söt. Så att det är så gullig.
Åh gud, ja.
Så att jag bara, då är jag gullig fast jag har betett mig som skit.
Mm.
Så går vi och sätter upp vårt tält. Och det är ganska mysigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt vackert där.
Ja, det gillar
du. Alltså, det är, jag har aldrig sett något sånt på riktigt förut. Som det ser ut där. Det är som en dal med stora berg runt om. Så det var ju sjukt.
Alltså, hade du glasögon?
Nej.
Det borde du haft.
Men jag ser ju
det här. Jag tycker det är en stor skillnad. Både du och jag har ju lite synfel på långt håll.
Mm.
Vi kan ju kolla på det här huset framför oss nu till exempel. Vi ser ju balkongerna, liksom att det ränder där. Men om man sätter på sig glasögon, då är det som helt skarpt. Det är som ett vykort.
Absolut, absolut. Jag kanske borde haft det.
Mm.
Sen ska vi gå på en genomgång inför våran, för det är dagen efter vi ska gå på våran topptur. Vi ska bestiga Kebnekaise. Så går vi på den. Och då visar de upp en lång lista på vad man måste ha med sig. Man får inte gå med om man inte har de här grejerna.
Berätta.
Regnkläder måste vi ha. Och vi har med oss regnjackor.
Ja.
Nej, regnbyxor, regnjacka måste man ha. Och när vi visar upp våra regnjackor säger de, det här är ingen regnjacka. Det här är bara, jag vet inte vad det var. För att jag har köpt så
mycket. Men vart finns den här informationen?
Den finns säkert om man letar på internet.
Men jag tror inte Mike har med sig någon regnjacka.
Nej, men han ska inte heller gå en guidad tur. Han ska gå upp själv. Vi ska gå med guide, så då kräver de vissa saker av oss. För vi ska gå, det finns 2 vägar man kan gå. Östra leden eller västra leden. Västra leden får man gå själv, den är längre och tar längre tid. Östra leden ska vi ska gå, den är liksom rätt upp för berget. Då måste man gå över en glaciär, då måste man klättra med sån här sele. Alltså det är liksom lite mer komplicerat och den får man inte gå själv. Den måste du gå med guide.
Okay.
Så där har ju de då, ja men regnkläder, man måste ha 2 par handskar, liksom, vi har ju med oss 1 par. Man måste ha vandringskängor som ser ut på ett visst sätt, så våra som vi har köpt funkar alltså inte. Och alltså det är liksom mössa, alltså det var allting bara. Och vi hade hälften av de här grejerna.
Ja,
då får vi hyra av dem då. Att kosta jättemycket pengar, för att var ska vi annars få tag i det? Så de kan ju ta vilka priser de vill.
Ja.
Så då får vi hyra allting. Alltså skor som inte passar, regnkläder som ser ut som skit. Alltså då mår vi dåligt. När vi har varit tvungna att hyra allt det. Då känner jag bara, ska vi inte bara avboka?
Ja.
Och så bara, så har vi det mysigt i dalen.
Mm.
Men det känns typ onödigt att avboka då, för vi är redan där.
Mm.
Vi borde avbokat redan när vi fick reda på att vi var tvungna att sova i tält. Men vi har inte gjort det.
Bra avboka redan när vi inte hade någon laddare.
Verkligen. Då borde jag ha vänt och åkt hem. Men sen så går vi och lägger oss. Första natten går väldigt bra i tältet faktiskt.
Mm.
Då är det ganska mysigt. Det är inte jättekallt. Det är några tyskar som har lagt sig precis bredvid oss. För folk som håller på med friluftsliv har ju ingen känsla för personal space.
Nej.
Så vi letar ju upp en liten egen. Alltså då lägger det sig precis bredvid med sitt tält.
Jag tror att det är grejen kanske med frilufts då. Att man ska vara tillsammans för att så här, skydda varandra, hjälpa varandra. Inte fan vet jag.
Uppskattas inte.
Nej.
Men då sover vi bra. Men vi ska gå 7 på morgonen ska vi börja gå upp med Kebnekaise. Det tar 10 timmar ungefär. Mellan 8 och 10 timmar.
Så man går hela dagen. För upp och ner.
Mm. Så frukost, om jag ska äta frukost 5:30.
Mm.
Det går inte.
Nej.
Alltså då kan jag inte svälja. Så att då får någon ta ut maten ur munnen. Jag tar någon gång. Så jag kan inte äta någon frukost. Vilket är ett dåligt beslut. Men jag kan inte. Alltså jag är inte fysiskt kapabel att äta.
Du har aldrig gjort det?
Jag har aldrig ätit frukost. Alltså jag har ju försökt, men jag kan ju inte. Alltså det går inte. Och sen så ska vi gå upp och så, alltså jag hinner aldrig riktigt. Vi måste samla ihop någon jävla matlåda också. Man ska ta med sig någon macka som man får gå och ta i en liten frukostbuffé. Så det gör vi i ordning. Och så blir det liksom att vi kommer sist av alla, vilket jag hatar.
Med kabinväskan.
Men det hade varit pricken nu.
Ja.
Och sen ska vi börja gå. Och jag blir jag har inte ätit. Det är jättetid på morgonen. Och jag har varit i en sån negativ sinnesstämning hela tiden. Mm. För att jag har först gått igenom traumat med laddaren. Och sen har jag gått igenom...
Emily, tänk om ni inte hade åkt helikopter. Om du först hade gått 6 timmar.
Nej, det kan jag inte ens tänka mig.
Nej, vi tänker inte på det.
Och sen går vi, och då är det så att man ska gå 30 minuter, sen vilar vi i 5, och sen går vi 30, vilar i 5. Och så gör man så. Så att man vet alltid att man bara ska gå i 30 minuter, sen får man vila i 5 minuter.
Det är bra.
Men det är alltså prick 5 minuter. De ställer klockan, och sen är det sen, när det går 4 minuter, så är det sen, nu får du backa upp.
Och det är då ni kissar och sådär.
Ja, man behöver kissa. Men,
kissar du inte upp?
Dricker vatten. Nej.
Va?
Det gjorde jag inte.
Höll du dig?
Jag minns inte ens att jag var kissnödig.
Jag tror att jag hade kissat 6-7 gånger.
Ja, kanske du hade.
David då?
Jo, men jag tror att han kissade.
Men det är lättare för killar.
Ja, mycket lättare. Alltså, jag ser på mig 7 lager med kläder.
Ja.
Och när vi börjar gå så... Första 30 minuterna går bra. Och sen får vi den första pausen. Och då hinner jag äta en halv Snickers. Och då tänker jag, lugnt, nu har jag fått i mig min frukost.
Mm.
Dricka lite vatten. Och sen måste man gå igen. Sen de andra 30, då börjar det regna.
Mm-hmm.
Så då stannar vi lite tidigare, känns det som. Att de är såhär, okej, vi får stanna för vi måste ta på oss regnkläder.
Ja.
Så tar alla på oss regnkläder. Och sen efter vi har tagit på oss regnkläderna, då känner jag att vi går så extremt länge.
Mm-hmm.
Alltså då känns det för mig som att nu har vi gått i en timme och de har inte pausat.
Ja.
Något är fel.
Mm.
Jag blir så otroligt trött.
Oh.
Alltså det känns som att vi går ju upp för hela tiden. Och det grejen är att guiderna går så jävla långsamt.
Jaha.
Alltså jag ser hur deras fötter rör sig så jättelångsamt. Och ändå hinner jag aldrig kapp dem.
Nej.
Jag bara går och går och går och kommer aldrig till dörren.
Oh.
Så när vi stannar sen, alltså då lägger jag mig i princip ner. Och tänker jag.
Och då är det så här 6-7 sådana
alltså,
där.
Alltså ja, vi har inte kommit någonstans. Jag vet också att efter 2,5 timme ska vi stanna och äta lunch.
Mm,
och då är det 20 minuter. Så, alltså det är det enda jag tänker
20 minuter för kort.
Då är det 20 minuter.
Ge mig en och en halv timme.
Nej, 20
minuter. För solning och mys.
nej. Alltså det finns ingen tid för mys. De är väldigt, väldigt strikta med tiden.
Alltså Mike frågade mig om jag skulle följa med. Jag har aldrig varit så glad över ett beslut att jag inte följa med. Jag ska ha betalt om jag ska göra det.
Jag kan berätta för dig att jag upplever att guiderna bara vill få det här gjort.
Ja, det är deras jobb.
Så att de får göra något annat. Så att de vill att det ska gå så fort som möjligt. Så vi vandrar och vandrar. Vi går över någon jävla... Alltså vi klättrar på is och snö. Och det bara går upp och upp och upp. Och
det är som att ni är med bara överlevnad.
Verkligen. Och jag tycker att jag tittar mig runt och ingen annan är så trött. Och jag är dödstrött. Alltså jag är dödstrött. Jag kollar på David. Han är lite rosig på kinderna.
Jag tror att de flesta också... Det här är inte deras första vandring kanske.
Nej, kanske inte.
Utan folk som gillar att vandra, vandrar först kanske utanför sin stuga.
Ja, de kanske har gått fler vandringstimmar än vad jag hade gjort.
Precis. Du börjar med 10 vandringstimmar.
Uppför. Ja, men i alla fall. Men sen när vi har gått i 2 timmar ungefär, alltså då är jag så trött så att jag måste liksom stanna mitt i, fast man inte får stanna.
Mm.
Så jag måste andas.
Ja.
Och jag märker också när vi går, det är en gång när vi går över snön som det blir så att det flimrar framför ögonen och tänker jag så här, ja. Alltså det här var det. Jag tänker så här, om jag svimmar får jag gå tillbaka, tänker jag.
Ja.
Då är det så här, Emily kunde inte fortsätta.
Nej, precis. Ja.
Så det blir skönt, tänker jag. Jag tänker nästan faktiskt, Lisa, ska jag låtsas?
Ja. Sånt där går igenom huvudet.
Jag tänker så här, om jag bara, var ska jag ramla? För att det inte ska göra så ont, tänker jag. Ska jag bara säga att jag svimmade? Men efter 2 timmar då börjar jag liksom sacka efter. Och du vet, David försöker gå bredvid mig och typ putta på så att jag blir så
irriterad.
Och jag kan inte andas. Det känns som att ryggsäcken trycker på bröstet. Så jag får liksom spänna upp den och hålla ut den. För jag tycker att jag inte får någon luft. För ibland kan jag verkligen få, när jag tränar typ nu ute och springer, ska jag få att det känns som att jag inte kan ta ett stort andetag. Kan du också få så?
Ja, nej,
alltså jag känner att jag kan andas, men jag kan inte liksom andas det allra sista. Det är som att det tar emot någonstans. Mm. Så får jag verkligen nu när jag ska gå. Så
kan man också få av ångest. Det är samma känsla.
Ja, det är det säkert.
Som att lungorna krymper.
Ja, jag känner liksom att de där sista liksom, det är som att det är ett sista litet jag skulle vilja göra som jag inte kan.
Mm.
Och då börjar den liksom, den sista guiden, han pressar mig. Nu får du gå snabbare, säger han hela tiden. Nu kom igen, nu kommer han säkert efter alltså.
Mm.
Och sen så säger han, nu får du gå i kapp, för då har jag stannat så jag hamnar efter. Så han säger, nu får
du långt då.
Alltså inte långt, men 2-3 meter efter de andra kanske.
Jaha.
Ja, alltså vi ska gå.
Jag tänkte 100 meter.
Nej, vi ska gå i ett led. Och jag är liksom 2 meter bakom ledet. Men jag orkar inte
heller. Men kan du sätta dig längst fram då bara?
Ja, men jag gick längst fram ganska länge.
Du vill inte.
Jag går för långsamt. Och sen så han bara, nu får du gå i kapp. Och sen får du ta beslut om du ska gå tillbaka.
Mm-hmm.
För de säger det innan också. Och grejerna, när vi sitter på genomgången innan, säger de såhär, om det är någon som inte hänger med i tempot, då får man gå tillbaka.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag såhär, ska jag fråga hur ofta det händer? För jag tänkte, det kan inte hända ofta.
Ja, händer dig.
Det händer mig. Så jag kommer upp, Eller då får jag säga att det börjar väsa när jag ska andas här. Som jag aldrig har fått förut.
Det är ju bara av kondition att det. Det var ju så alltså, jag fick när jag sprang.
Det är också så sjukt, därför att jag tränar så jävla ofta.
Varför jag tränar du kondition?
Ja, jag tränar ju så liksom crossfit-aktig träning.
Ja, jag förstår.
Men till ingen nytta
uppe målet. Hur ska det gå för mig?
Men han kommer inte gå östra leden, Lisa. Det är så mycket jobbigare. Och han kommer inte behöva gå intensivt i 30 minuter. Sen får 5 minuter till vila. Och sen någon som gör så här bredvid en som ska upp och stå.
Det är inte heller någon som kommer säga om du sackar efter för att gå hem.
Nej, det är det inte. Alltså de kommer ju kunna ta sina raster om de vill.
De har också räknat med 5 dagar. Och de kommer ha med sig tältet. Så de kan ju stanna var som helst.
Ja, de flesta gör det på en dag.
Ja, men de har räknat med mycket, mycket mer.
Ja, bra. Det är jättebra. Ja, men i alla fall. Då får jag gå tillbaka. Och då kan du ju tänka dig vem som får totalpanik.
Ja, du får gå tillbaka.
Jag säger det, jag orkar inte gå mer nu.
Efter ungefär hur många timmar?
2,5. Så jag har kommit nästan halvvägs till toppen. Men det är liksom jobbigare längre. Ja. Han säger det, han bara, det kommer inte bli lättare än det.
Nej.
Så jag bara, ja men då så. Då för jag hade läst det. Också så här att de första 2 timmarna är värst. Klarar man dem så klarar man det.
Ja.
Men det verkar inte stämma.
Men det där väsningen, kan det också varit för luften eller? Att det är tunn luft?
Alltså grejen är att tydligen så hade David frågat om det till guiderna så här. Är det tunn luft? Och de bara nej. Ibland säger folk typ att de har svårt att andas för att det är tunn luft. Och då brukar vi behålla med, men det är inte det.
Okej.
Okay. Det är så pass lågt liksom. Det är bara typ 3000 meter.
Men gud, vad fan hände då?
Jag vet inte. För att jag inte åt frukost eller för att jag inte var redo. Eller jag vet inte. Min kropp klarar uppenbarligen inte.
Nej, det var bara jobbigt.
Och jag tänkte verkligen alltså. Efter 40 minuter så var jag så här. Ska jag bara skida det? Jag tyckte verkligen att det var hemskt.
Ja,
men då ska jag gå tillbaka. Nej, men då får jag panik. Alltså det ska jag gå själv på fjället. Alltså det är ju väldigt hög risk att jag ska tappa bort mig.
Vadå? Han ska inte gå med dig?
Jo, men David vill ju gå med mig. Men jag säger att nej, jag vill inte att du ska gå med mig. Jag vill ju att han ska gå hela vägen. Han är inte trött. Och guiden säger också, nej men det är klart du ska följa med upp. Emily får gå hem själv.
Okej.
Men det säger de också så här. Då får man vända och då får man gå hem själv. Alltså att ingen guide följer med ner liksom.
Hur ska man hitta?
Det är som, för jag var också, jag bara så, ja det finns stor risk nu att jag försvinner.
Alltså, ja, alltså du hittar ju ingenstans.
Nej, alltså jag hittar verkligen inte, knappt hem till mig själv.
Ja.
Och David säger också det, han bara, vi kan inte släppa henne själv, jag får panik. Och han får ju så panik. Mm. Men jag till slut lyckas jag övertala honom att han ska fortsätta gå. Och att jag ska gå hem själv.
Mm.
Och så är han så här, beskriver han typ hur jag ska gå, den där guiden. Så han, det är bara ner här och sen kommer du till där vi gick över glaciären. Och sen är det bara rätt ner. Jag bara, alltså,
där hade jag börjat gråta.
För att du ska gå själv?
Nej, alltså om en främmande person ska säga till mig, då går du ner här, så ner vid glaciären. Jag vill inte vara själv för det första.
Nej, men det är inte så ett problem för mig.
Nej, det är ett stort problem för mig. Jag hittar inte.
Nej.
Och, ja, då det räcker för gråt.
Och det var de två ingredienserna som krävdes.
Ja.
Nej, men och då, alltså grejen är att det är utmärkt sen. Det ligger liksom på de stora stenar som man ska följa, ligger det små stenar. Du vet hur man kan lägga så här en liten sten och så lite större stenar ovanpå.
Ja.
Det kan man se ibland.
Det kan man se ibland. Är det andra gäng som du möter?
Det är ett gäng efter oss. Vi är 2 grupper som har startat den morgonen. Så han bara, du kommer möta den andra gruppen.
Ja.
Så du kan ju fråga dem om du... Ja. Men det är jättetydligt utmärkt för att det ligger som liksom stenar på hela vägen. Allt ser likadant ut, men jag kan bara följa den där stigen.
Det måste vara pinsamt också att gå tillbaka och möta den andra gruppen.
Ja, det kanske är. Det är mycket... Alltså grejen är att det tänker inte jag på Lisa. För så fort när jag får börja gå neråt, alltså då mår jag så bra. Då bara strömmar det. Alltså jag har fått sluta, jag behöver inte gå upp.
Emily, det där andningen som vi pratar om, som jag säger ångest, det kanske var ångest. Alltså du ville inte fortsätta ville inte gå. Du hade tänkt att
jag
du
var så
skulle...
trött.
Ja, du skulle lossa svimma.
Ja, det var det kanske.
Ja,
jag kunde inte andas för att jag mådde skit.
Exakt, för det blir så där när man är på fel ställe.
Ja, jag var det. Jag var på helt fel ställe. Alltså när jag ska gå ner då mår jag så bra. Alltså,
du kan andas bra.
Ja, jag kan andas.
Ja, det är ångest då.
Det är skönt också att jag får vara själv.
Okej. Okay. Kan du lyssna på podd typ?
Ja, jag lyssnar på Murder Squad. Typ 4 avsnitt. Lyssnar på det jag går ner.
Mm.
Tar extremt lång tid. Alltså, jag har så ont i knäna, jag har ont i ljumskarna, alltså jag har ont överallt. Jag vill bara. Och sen får jag se några renar, då blir jag jätteglad.
Ja.
Och sen så möter jag den andra gruppen. Och de ser trötta ut, så då blir jag lite glad. Ja. För ingen i min grupp såg trötta ut.
Nej.
Och så säger de, det är redan en som har gått hem från våran grupp då. Jag bara, okej. Okay, och så går jag ner och det är så långt till den där glaciären. För jag tänker så här, vi var ju nyss vid glaciären.
Ja.
Alltså jag får gå i timmar. Men då får jag också titta, för det fick man inte när man gick med gruppen. Alltså det fanns liksom inte
tillfälle. Nej, för kämpa bara.
Det fanns inte tillfälle att kolla på utsikten. Så jag får titta på allting. Det är jättefint glaciär och det kommer vatten. Och det är stenar och gräs och rosor. Och det var otroligt, inga rosor. Det var någon fjällväg.
Det kändes som rosor i ditt bröst.
Jag kände rosorna. Ja, men jag går ner och lyssnar på en jätteintressant podd. Och jag har liksom mobilbatteri. Så jag är så nöjd. Och den enda som är missnöjd är David. Alltså han är ju som panik. Han smsar mig, så vi har 4:e minut. Hur går det?
Är det sant?
Ja. Eller varje gång de stannar tror jag att det är. Det är nog inte var 4:e minut. Om du tappar bort dig, börja inte gå åt något annat håll. Sitt ner, så kommer vi. Alltså sådär igen. För att han är så orolig. Det han är orolig för är att jag ska tro att jag går rätt. och går fel.
Ja, för det händer ju en gång.
För det händer verkligen. Det är inte obefogat, säger jag inte.
Nej, nej.
Ja, men då går jag ner och sen så kommer jag till fjällstugan och så har jag jättemysigt där. Men jag har så ont i fötterna också. Jag får ju så lätt ont i fötterna. Jag vet inte vad jag får fel med mina fötter. Men jag får ont i fötterna om jag går i 30 minuter.
Åh, det får Mike också. Han får ju det hemma.
Ja, jag får också det.
Åh, hur kan han vara på det här?
Ja, han kommer nog ha väldigt ont. Men jag menar, jag överlevde ju. Ja, sen så sitter jag
och väntar. Du gick i 2 timmar, vad var det?
2,5 typ. Ja. Nej, 2 kanske. Nej, alltså han kommer ha jätteont. Jag skulle, om jag var han, alltså jag skulle föredra att göra det på en dag för att slippa vakna upp dagen efter, ta på mig skorna när jag har så jävla. Ja. Alltså förstår jag, men det är skönare att vara i skorna hela tiden än att ta av och på dem, vilket jag kommer bli varse. Ja, men sen går jag ner och jag hänger i den där fjällstugan och det finns så jag kan ladda, så det är liksom lugnt. Jag har min mobil, jag kan sitta och kolla på en film. Då har vi kommit tillbaka typ 4:30 på kvällen. Och då har han liksom, jag är så nedbruten i min kropp så jag kan knappt gå. Mina fötter funkar inte.
Nej.
Jag har fått så ont, jag vet inte om jag typ har sträckt mig i båda ljumskarna eller om de är helt översträngda. Så jag kan liksom inte riktigt lyfta utan jag får liksom hasa. Alltså jag är helt slut, jag känner ju liksom i hela rumpan och baksidan av låren att där är det bara liksom, det är dött där nu.
Mm.
Det finns inga muskler, jag kan liksom inte använda de musklerna. David kommer ner, ser fräsch ut. Alltså han, liksom, han är ju trött.
Jaja.
Men han är inte påverkad. Alltså han är såhär, jag ska vi gå och käka typ.
Men gud.
Alltså, och jag har trott att jag ska svimma.
Hur kan det vara så skillnad?
Jag fattar inte, det kan inte bara ha varit att han åt frukost.
Ett poddtips från Podplay.
Klockan är strax efter 9 den 14 augusti 2005 när Helios Airways flight 522 lämnar Cypern.
Välkommen in i en värld full av mystiska sammanträffanden och alternativa teorier.
Strax därefter bryts all radiokontakt.
Podden Konspirationsteorier kommer få dig att ifrågasätta allt det du tidigare varit helt säker på. Lyssna på Konspirationsteorier på Podplay.
Med du lå platton.
Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 20 900 och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop.
Det som är att om man ska äta mat där så måste man liksom boka in sig på deras middagsbjudningar och äta en 3 rätter. Så man kan liksom inte beställa några enklare. Utan då är det 3 rätter som gäller. Så det äter vi både första kvällen och nu andra kvällen.
Du kan inte gå till en kiosk och köpa en renklämma?
Jo, det kan jag, men jag kan inte leva på renklämmor. Jag kan inte det.
Ja, okej, men det finns.
Nej, det finns hur du kan köpa sådana här liksom varma koppen.
Okej.
Och göra dem själv. Och det finns ju hur du kan köpa chips, en liten chipspåse för 30 kronor.
Ja.
Och då ska vi äta klockan 20.30. Så när klockan är typ 8, då är vi nere och väntar på. För det är inte så jävla kul att hänga i vårt tält. Utan så vi hänger liksom
precis,
i
det finns liksom ingenting. Vi kan inte kolla på tv.
Nej, vi kan inte göra någonting. Så då är vi och väntar på att middagen ska börja. Och då går ström.
Mm-hmm.
Så allt bara, brum, du vet, dör.
Och
sen, så, och sen så meep, kommer det upp igen. Mm. Och sen brum, så dör igen. Ha, och så alla bara, det blir strömavbrott. De som jobbar där verkar helt vana vid det. För då börjar de bara, på med sina små pannlampor och ställer fram olika små ljus. Så man liksom, de gör det liksom direkt.
Du tar inte fram din pannlampa?
Jag har ingen, men alla andra vet vad som gäller. Och...
fan, det är så hemskt också att känna sig sådär malplacerad.
Ja, ja visst. Men sen så kommer det ut en kvinna och säger så här, ja, det är som helst på det här och det har blivit strömavbrott. Och det händer här ibland. Men vi har fått besked från Vattenfall 22:30 ungefär så det ska vara på. Så det är liksom 2 timmar typ. Och då kommer vi ha ström igen. Men så länge så har vi stängt av vattnet också. Jag vet inte varför, men då stänger man vattnet. Så ni får inte gå på toa på toan, utan då måste man gå ut i naturen. Vilket folk är vana vid, för de bor i tält. Och man kan inte duscha då heller. Och deras telefonmast har också gått. Så att man har liksom, vi kanske har täckning en timme till alla som är där. Sen är den borta också. Ja, jag och David äter vår middag och så väntar vi till klockan.
I mörker? Eller bland ljus?
Men det blir aldrig mörkt, så det är midnattssol där uppe.
Aha.
Det blir aldrig mörkt.
Nej.
Det är sol hela dagen. Alltså solen går ju aldrig riktigt ner. Den går ner och vänder. Ja, det är otroligt.
Så att det är inget problem. Det är mycket värre för dem. Det brukar hända oftare på vintern. Och då kan det vara borta en helt dygn. Och då är det ju kolsvart uppe. Då har de aldrig sol istället. Så då är det panik.
Idioti att vara där då.
Ja, verkligen. Men då äter vi middagen. Och då blir klockan typ 22.30 när vi är klara. Och då sitter vi kvar lite i fjällstugan. Så här, bara för att se om elen typ kommer på. Så vi kan ladda mobilerna. Men det händer inte. Vi bara, men vi kan inte sitta uppe här hur länge som helst. För vi ska gå upp ganska tidigt. För vi ska åka med helikoptern 8.30 därifrån.
Och
vi ska,
tillbaka.
Ja, och vi ska hinna liksom få ihop tältet och allting vad det är. Ja, så vi går och lägger oss. Och nu är det inte trevligt i tältet. Det har regnat hela dagen.
Oh.
Alltså hela dagen.
Mm.
Och det är liksom, det smattrar ju mot tältet. Allt är fuktigt liksom. Det blir aldrig riktigt torrt.
Det är anledningen till att jag inte tältar. Mm. För jag vill inte sova i fukt.
Nej, andra natten var inte alls särskilt kul. Första natten var ganska mysig. Men andra natten var inte så kul.
Man klarar också nästan lite vad som helst en natt.
Ja.
Det är mysigt för dig att vara med David. Mm. Ni gör något nytt.
Allt är ju liksom fräscht och nytt där inne. Sen är det ju bara gammal luft där inne. Men och sen, så när jag vaknar på morgonen, strax innan 7 typ. Jag behöver inte stanna klockan kan jag säga någon av dagarna. För jag vaknar bara mig själv. Och det är så vackert i den där dalen på morgonen.
Du drack också vattnet ur något vattenfall. Det skickade du till mig.
Ja, det var jättegott.
Och du var så gullig då när du...
Tyckte jag var jättegott.
Ah.
Det var det verkligen. Det var så vackert där. Det var det. Alltså, det var över alla gränser. Men då när jag vaknar så kollar jag på min mobil. Och så ser jag att jag har inget nät alls. Så blir det så här, då har inte strömmen kommit på.
Nej.
Ja, då kan vi inte ladda mobilen, vilket är lite drygt. Men vi har en powerbank, så vi har lite laddning liksom. Ja, och så går vi upp, packar upp våra grejer. Och så går vi ner till helikoptern. Och så David bara, men tror du helikoptern går när det är strömavbrott? För jag såg att det var en som stod kvar här jättelänge. Går en helikopter som att den inte skulle åka? Jag bara, ja, det har väl inget med det att göra. Bensin drivs inte på el. Så går han och frågar, och då säger de, nej, helikoptern kommer inte gå idag.
Nej.
För tydligen där de tankar den, det drivs på el av något sätt. Så de kan inte tanka helikoptern, de kan inte komma.
Men har de inte bensin och jävla dunk?
Nej, de kan inte komma och hämta oss. Och vi bara, ha? För vi ska ju med en buss som går liksom inifrån Nikkaluokta. Och sen har vi hyrt en bil som vi ska ta till Kiruna där vi har ett hotell.
Det här är helvetet.
Det är nu helvetet börjar, Lisa. Det är verkligen strömavbrottet som ger oss helvetet. Okej, då ska vi alltså istället. Och då, alltså jag har så ont i min kropp då. Den är ju slutkörd. Då ska vi istället gå 2 mil.
De här 6 timmarna.
6 timmar.
Du skämtar.
För det kommer ingen helikopter.
Vadå? Men jag har beställt helikopter. När kommer min helikopter? Ja, då får du åka imorgon. Då sover vi bara kvar i tältet.
Ja, det kan man göra. Men det är det sista vi vill göra.
Okej.
Alltså verkligen inte. Vi orkar inte packa upp tältet igen. Allt är redan blött. Alltså jag hatar att vara på den här platsen.
Men alltså lös bara en helikopter. Alltså Kebnekaise crew.
De bara, ni kommer få pengarna tillbaka. Det har jag fortfarande inte fått, by the way.
Men... jag vill ha pengarna plus dubbelt. För att jag ska gå i 16.
Och vi har Lisa rullväska.
Emily!
Glömt kabinväskan som står precis bredvid oss.
Vi får lämna
och vänta
den.
På. Ja, det får vi göra.
Ja.
Så då får jag bara, okej, David går och köper snacks. Ja. Och jag börjar prioritera vad vi ska ha i våra ryggsäckar som vi har på oss. Och vad vi kan lämna. Vi får lämna tältet, vi lämnar våra liggunderlag. Vi lämnar våra kuddar. Vi lämnar våra handdukar. Vi lämnar... ja, det är typ, vi lämnar liksom väskan. Jag lämnar typ min hårborst och sådana grejer som jag säger, ja, det här får jag köpa nytt.
Att du har hållit dig och berättat här.
Ja, det har varit sugen. Och sen så packar vi ihop våra grejer och bara, ja, vi får gå. Och alltså det är också andra där som är mycket... alltså vårat problem är att vi har den där kabinväskan. Annars kan vi ju teoretiskt gå. Det är någon som liksom har stukat foten. Det är liksom folk som har skavsår som går liksom hela vägen in till benet. Så att de är såhär,
du skämtar.
Nej, men alltså såhär, jag kan inte gå i 6 timmar.
Som också skulle tagit
helikoptern. Som skulle tagit helikoptern. Det finns en anledning till att man tar helikoptern. Och det är en familj där mamman har stukat foten. De är 2 barn, en pappa och en mamma. Alltså de har så mycket packning att de kan inte få med sig allting på en gång. Så pappan och den äldsta sonen får gå fram och tillbaka 2 gånger. Alltså, det är liksom 24 timmars promenad.
Du skämtar.
Alltså egentligen, men de går så fort. För jag och David möter dem när de är på väg tillbaka för att gå sin andra gång. Alltså de är så svettiga. De tog ett beslut och de har ett beslut lysande i sina ögon om att de bara ska få det här gjort. Jag tror att det är att...
men alltså man måste kunna skicka grejerna med en helikopter dagen efter.
Ja, det kan man säkert.
Återigen, lös det, Kebnekaise crew.
Ja, jag vet, nej, de hjälper in. Alltså de har egentligen inte, det är liksom typ helikopterbolaget är liksom något annat företag. Så det är inget med dem att göra liksom.
Och i helikopterbolaget då,
ja, men också Lisa, liksom, du kan inte gå på toa, ingen kan duscha. Alltså det är liksom, det börjar bli krisläge. Hur ska de göra med maten? Alltså maten blir gammal, den blir dålig. Vad ska de göra när all mat är slut? Det börjar bli krisläge. För först är folk såhär 2 timmar, ingen fara. När det har gått in på liksom 12 timmar, då börjar man bli lite orolig. Ja, men så vi går. Och det går helt okej. Alltså först kan jag verkligen inte gå. Jag måste liksom mjuka upp ljumskarna för att ens kunna gå. Och jag har sådana skavsår, alltså jag har verkligen på båda hälarna här skavsår som är öppna kratrar rätt in mot, alltså där är kött. Så det är inte skönt.
Det går du med?
Ja, det måste jag göra liksom.
Det blöder i skorna.
Ja, men jag har skavsårsplåster som jag ska ta på. Men det gör liksom jätteont varje steg jag tar. Men det är en så vacker vandring är det.
Kunde du inte gått barfota?
Jo, fast det är stenigt liksom. Det är inte bra terräng att gå i alltså.
Nej.
Det är verkligen, alltså det är så att man får parera. Det är lätt att vricka foten om det är så.
Okej.
Okay. För man går liksom på stora stenbumlingar.
Och den här mamman med vrickad fot, hon går?
Ja, hon får också gå. Hon får liksom halpta sig fram.
Men gud, vilket trauma.
Alltså, så vi går och går och går och
gråter
går.
Gråter folk?
Nej, alltså det här är friluftsmänniskor.
Ja, sånt här kan ändå, det gör ingenting. Ja,
precis, sånt här kan ändå, då vet man hur dålig förberedd man var ändå.
Ja, det är därför jag inte är friluftsmänniska. Alltså, gud, vilken dålig idé att ha det.
Ja, men så vi går och det är en jättevacker vandring och vi är ganska mysigt och går och pratar. Så då har vi liksom förlikat oss med vårt öde ju.
Ni är också på väg hem.
Ja, det mår vi bra av. Men alltså, det som är värst är verkligen att jag har så jävla ont.
Mm.
Och när vi har gått i typ 4 timmar, då börjar jag få så jävla ont under fötterna också, som jag ju får. Och då kommer vi fram till, då är det som en liten sjö där, där man kan ta en båt över sjön. Så sparar man typ 6 kilometer eller något sånt där.
Gud vad skönt.
Alltså då kommer vi precis, alltså vi kan inte kolla upp när den går, för vi har inget internet.
Mm.
Vi kan inte ringa och fråga om det finns en till buss, för vi har inget internet.
Gud vad ni har varit med om.
Alltså vi är verkligen helt på egen hand. Och David börjar ju såklart spekulera i vad som ska hända om jag blir skadad. Det tänkte han ska hända. Om jag ramlar, Lisa, han tror att, alltså han tycker att jag är liksom slarvig.
Ja.
Han tror att jag ska ramla, bryta benet. Vad ska han göra då? Är det bättre att han springer tillbaka? Vem ska kunna hjälpa dem där? Är det bättre att han springer? Alltså så där börjar han hålla på. Så att jag bara, David, jag tänker inte ramla. Alltså,
gud.
Han kan inte ens ringa 112, för det funkar inte.
Gud vad stressande det måste vara för honom att hela tiden känna så.
Alltså jag sa ju till honom, alltså hans mamma är ju också en sån här katastroftankeperson.
Mm.
Men han brukar inte hålla på så. Men jag tror att, alltså han känner sånt otroligt ansvar för att han ska ta hand om mig.
Det blev ju också när du valde att vända och du har skavsår och det liksom.
Alltså att han ens kan gå, alltså om jag hade fått höra efter jag har gått upp och ner för kamikaze, du ska gå 6 timmar imorgon. Och då bara, nej, jag har gjort nog med gående för min livstid, tack.
Ja.
Men han är helt orörd, alltså han går, han tycker inte ens typ det är jobbigt. Men vi hinner precis med den där båten, så att vi är så lyckliga så att det bara sjunger.
Thank God, boat God.
Och sen Lisa händer det som David har varit rädd för under hela resan. Att han ska bli bajsnödig och behöva bajsa i skogen. Han har ju sagt redan när jag sagt, vad är det för toasituation?
Ja.
Alltså han har inte lätt för att gå på offentliga toaletter.
Han gick inte på toa när ni var där vid stugan eller?
Men då fanns det ju liksom toa, men det var ju sån här liksom bås.
Ja, men gick han inte på dem?
Nej, jag tror faktiskt aldrig att han, alltså vi hade liksom inte tid.
Okej.
Okay. Vi sov och sen skulle vi, alltså det var som att vi var stressade till för, det han aldrig bli av i alla fall.
Nej.
Men då har ju han liksom tänkt, nu håller jag mig tills vi kommer fram med helikoptern. För den ska ju bara ta liksom under 10 minuter. Men istället blir det 6 timmars vandring.
Alltså bara jag går i 20 minuter på morgonen så måste jag bajsa.
Ja, jag vet. Alltså man sätter verkligen igång magen när man vandrar. Och det kan jag säga att vi båda gjorde. Så att när vi stannar vi stannar och bara, ja men nu tar vi en paus. När det är liksom så här, ja men här vilar vi lite och dricker lite vatten typ och äter något. Så först jag bara, men jag går iväg på toa.
Är det bara ni två?
Ja, det är bara vi två som går tillsammans. Så jag går ut i skogen och känner, jag är lite bajsnödig.
Man kan ju inte sätta sig på huk och bara kissa.
jag känner mig redo att bajsa. Alltså jag känner inte heller att det är så himla stort problem att göra ut i skogen.
Nej.
Om jag är så pass bajsnödig att det går snabbt liksom.
Exakt, om du bara kan sätta dig
det. Exakt, om det är såhär, nu måste jag bajsa, då kan jag göra det direkt. Det är en annan grej om jag skulle säga, inför någonting. Nej. Så måste jag sätta mig och vänta på. Det,
det är inte trevligt i naturen.
Så att jag tycker inte det känns så jobbigt utan jag bajsar. Och sen så går jag tillbaka och så säger David, kissade du bara? Jag bara, va? Du har varit så länge. Jag bara, nej, jag kissar inte bara. Och då är jag såhär, jag kanske också ska passa på att bajsa. Jag bara, jag gör det.
Pratar ni öppet om bajs?
Inte så mycket.
Nej, men
vi gör det nu liksom. Vi har hamnat i krissituationen.
Precis, för det var det jag skulle komma
och
till.
Och det blir ju att vi blir lite nära. Det blir lite mysigt att vi pratar om att vi är i den här krissituationen.
Ja.
Och det blir som att vi delar en upplevelse nu av att ha bajsat för första gången i skogen. Fast jag har gjort det när jag var liten, men inte som vuxen har jag gjort det. Och då säger han såhär, men jag går också och gör det. Och
torkar du dig med löv?
Nej, vi har ju med oss våtservetter.
Då är det ju inget problem.
Nej, okay. Alltså det blir rent. Men man känner sig faktiskt äcklig om händerna efteråt. Det känns äckligt att jag har torkat mig och inte tvättat händerna. För det är liksom längtade efter att tvätta händerna.
Men det är ju våtservetter.
Jo, jag vet. Men jag liksom drar av. Men det blir inte riktigt rent med dem där. Man känner sig inte ren om händerna som när man har tvättat dem.
Lite bajs under naglarna.
Jag menar att det finns bajspartiklar.
Du har också haft jobb egentligen de senaste åren.
Mm.
Där du har varit besatt av att tvätta händerna.
Ja, absolut.
Både läkemedelsföretag där du har jobbat och med ampuller och grejer.
Mm.
Och nu som tandläkare.
Ja. Men ibland kan man ju bara känna, alltså det är bara, jag känner mig ofräsch om händerna.
Mm.
Men i alla fall, och sen så ska jag, och då får jag lite panik att han ska hitta min bajskorv liggandes. Alltså.
Jag kände bara, kan du gå en annan väg?
Ja, ska han, ska han gå till din toa?
Han bara, jag går också in. Och då blir jag såhär, sen ska han gå runt och leta efter plats. Alltså för att min var, jag hittade liksom första bästa plats. Så jag känner att han också kommer se den. När han går in. Men jag har inte lagt något över liksom. Jag har lagt lite löv liksom, men jag har inte liksom gömt det.
Man vill faktiskt inte att han ska se bajskorven.
Nej, jag vill inte att han ska se bajskorven. Så det säger jag, du får inte gå, alltså då får du gå åt, liksom åt andra hållet. Och du får inte gå och leta efter det. Jag känner att han ska liksom gå och leta efter det.
Kanske går i bajskorven.
Ja, jag känner bara, du får inte gå nära min bajskorv. Den får vara i fred. Jag lämnar den ute i skogen för, av en anledning.
Ja.
Så David går också på toa i skogen och bajsar. Och sen är vi så lätta när vi ska gå. Alltså vi flyger fram de sista kilometrarna som vi ska gå. Och efter man har tagit den där båten, då är det ganska bra terräng. Då är det som bred liksom skogsväg. Då är det inte alls som det är innan, när man går på stock och sten. Alltså då är det över alla gränser.
Hur hittar ni? Är det en stig eller en kompass?
Det är en jättetydlig stig. Det är inget svårt att hitta alls. Mm. Sen kommer vi fram då till Nikkaluokta. Och då har jag fått tillbaka 4G. Så jag bara, men för det är också en stress hela tiden när vi går. Att vi ska typ höra en helikopter rakt över oss. Och så här, fan, nu har de kommit igång, nu kommer helikoptern. Vi borde inte ha gått, vi borde ha suttit kvar och väntat. Men det händer inte. Men efter ett tag så får jag tillbaka 4G. Och då är jag så här, ja, men nu måste ju elen vara på. För att jag får tillbaka, alltså det är liksom det jag har som min måttstock.
Mm.
Men så kommer vi fram till Nikkaluokta och då finns det fortfarande ingen el. Så där kan man gå på toa, men då måste man liksom, du vet, hälla vatten.
Du kopplar upp det på något annat nät på något sätt då?
Jag vet inte. Det kanske var att jag kom närmare någon annan telefonmast som inte hade.
Exakt.
Något sånt. Ja. Mm. När vi kommer dit, då är klockan typ 1. Och så går det en buss klockan 5. Och jag bara, ska vi inte ta taxi? Men David tyckte att vi kunde vänta på bussen. Så vi väntar på bussen.
Hur långt är det?
En timme.
Ja, det är 1000 spänn.
Ja, det är nog mer. Ja. De ska liksom åka ut till Nick. Alltså det är liksom inte ett ställe som de gärna åker till.
Ja, men för det var det också bara, nu är det.
Alltså jag hade kunnat betala 7000. För David, ja, sa han bara, vad ska vi sätta för pristack? Jag bara, 7000 kronor. Han bara, nej, jag vet inte.
Säger mycket om hur du mådde. Vad ska vi sätta för pristack på taxin? 7000.
Alltså, det finns inte att det någonsin går så mycket. Så jag, det jag sa var, jag vill ta taxin.
Men de någonsin har betalat 7000 till en taxi?
Jag vet inte, då måste man typ ha åkt från Kiruna ner till Uppsala.
Ja.
Då kanske, om vi hade sagt, kan ni köra oss hela vägen till Uppsala? Ja. 7000, tack. Nej, men och sen då så ringer, alltså jag får ju ringa och liksom, bilen vi ska ha, får jag bara ringa och säga, vi kommer aldrig komma kunna hämta den där bilen. Det blir liksom inget, vi skulle ju ha en dag i Kiruna. Vi skulle liksom åka runt till
ett annat ställe.
Ja, alltså det är bara
inget spel som vi hade tänkt.
Inget spel som vi hade tänkt. Så sen när bussen väl kommer, en annan sak som David gör som är otrolig nu. Mm. När bussen kommer, därför att vi har biljetter till 12-bussen. Mm. Men vi ska istället nu åka med den som går klockan 5.
Mm.
Så då ringer jag till bussbolaget och frågar, måste jag köpa en ny biljett eller kan jag använda den? För att vi blev sena på grund av det här strömavbrottet. De vet ju liksom vad som pågår. Och då säger jag, nej, jag tror att det finns platser. Det är inte så många bokade, så ni borde få plats.
Ja.
Men sen när bussarna kommer så tycker jag att det är mycket folk.
Mm.
Och jag blir stressad att vi inte ska få plats på bussen. Ja. För att jag orkar liksom inte en motgång till, för det går inga fler bussar. Sen, sen är det 7000 spänn för taxi. Då får jag ju panik. Och då säger jag till David, får vi inte åka med den här bussen? Då får vi gå. Alltså jag börjar liksom göra upp planer då. Precis som han gör om att jag ska bryta benet. Börjar jag göra planer för vad som ska hända. Då säger han till mig, nej, men det finns jättemånga platser på bussen. Kolla här. Och så ber han mig att räkna. Du ser här, det är 15 rader och 4 på varje rad. Och så får jag räkna hur många platser blir det.
Wow.
Och sen så ska jag få räkna hur många personer står här ungefär.
Ja.
Ah, och jag tycker det ser ut som 70. Och så räknas det ju 22.
Ah.
Så att det var, alltså exakt vad jag gjorde. Ge mig siffror.
Ja, ge dig siffror.
Ta inte på mig och ge mig siffror. Det var exakt det jag gjorde. Ja. Så då blev jag jättelängd. Och vi fick plats på bussen, det var inte ens fullt. Och sen så kom vi till vårt lilla hotell. Och då alltså, då är alla våra grejer blöta också, för vi måste hänga upp allt på tork. Och David står med en jävla hårtork och torkar allt vi äger och har. För att vi ens ska ha något att ha på oss som inte är liksom blött. Och att få duscha, för då har inte vi duschat på 3 dagar.
Mm.
Alltså duscha då, alltså det är den skönaste duschen jag tagit i mitt liv.
Det var som när vi åt efter några dagar i London.
Gud ja.
Jag vet, vi ätit chips i 3 dagar. Åt en banan.
Alltså godast det är den godaste banan jag ätit.
Mm. Var det sån dusch du fick?
Ja, det var verkligen det. Och sen flög vi hem dagen efter, så då var ju allt lugnt. När vi väl hade kommit på den där bussen, då kände vi att nu har det vänt.
Ja.
Men alltså, ja, det var helvetet. Det var det.
Gud, alltså det är verkligen, du måste ju tänkt några gånger, tänk att jag gör det frivilligt.
Det gjorde jag faktiskt inte. Alltså det var verkligen, jag kände hela tiden att nu är vi i en krissituation. Mm. Och det är bara för mig att ta mig ur den.
Man mår ju väldigt bra efter.
Vi är tillbaka i bilen 2021.
Mm.
3 år av podden har gått.
Var det inte otroligt det ni nyss fick höra? Alla minns när jag var mådde piss på grund av krisen.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge supergärna podden 5 stjärnor i rating. Ha det så bra!
Hej då! Hon som har varit här längre än gamla bär vet mer än du, vet mer än mig. Allt det som tyngre droppar som rinner av, det är aldrig för långt. Du kan börja om. Res dig syster, slit dig loss. Du har hängt med någon för keff, för grått, för att ens stanna kvar. Du är inte ens glad.
Podplay.